Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han blev känd som en hetlevrad och frispråkig hockeytränare. Han är nu en frispråkig, orädd och populär expert i TV. Född och uppvuxen i hockeymetropolen Gävle. Han tvingades avbryta sin aktiva karriär som 19-åring på grund av knäskada. Han är Sveriges egen Don Cherry och det värsta han vet är Färjestad BK efter Gregor Atterssons avgörande mål i SM-finalen 1998. Jag visste det Niklas Wikegård det handlar om i Holmgren möter denna vecka. Vill du komma i kontakt med Holmgren möter-redaktionen går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Nu är det dags. Niklas Holmgren möter Niklas Wikegård.
Per-Niklas Wikegård, född den 3 oktober 1963 i Gävle. Hej Niklas!
Hallå Niklas!
Och nu sitter vi i Sigtuna där du har slagit ner dina bopålar.
Kungliga Sigtuna!
Ja, varför Sigtuna? Det är ju nära till Gävle förvisso, men eller på rätt sida av stan till
Gävle. Rätt sida av stan, jag fick sparken i Malmö. Persi kastade ut mig och familjen. Nej, riktigt så var det kanske inte riktigt. Men ett kontrakt hade vi med Malmö på 2 år till. Hamna i Schweiz. Efter ett år i Schweiz så ringer Mats Valtin och säger, nu ska jag vilja att du kommer tillbaka till Djurgården. Och då har man ju kort om tid på sig alltid. Bor man på Bovision eller Hemnet. Och sen så kände vi att norrsidan var det som gällde. Och jag hade varit här och struka omkring lite grann och tyckte att Sigtuna var mysigt. Och vi bodde på ett ställe som heter Falsterbo i Malmö och vi ville bo i någonting som var liknande en liten kommun där man blev ett snabbt. Och då hamnade vi här i Sigtuna för 13 år sedan.
Men du har ju varit här tidigare i Stockholm och du var ju med och tog Vilda Väsby i Lidsidan. Var bodde du då?
Väsby. Då bodde jag i Väsby och på Bosön och jag gick sån här folkhögskola, idrottsfolkhögskola. Så då bodde jag första året i, på Lidingö på, vad kallas det, studentlägenheter. Mm. Typ 9 kvadratmeter, 2 pers. Och sen bodde jag 2 år i Upplands Väsby.
För den 3 oktober och då konstaterar vi snabbt att du har samma födelsedag som en viss Zlatan Ibrahimovic och det är ju också en karaktär.
Ja, jag och Zlatan, vi är kompisar nu. Vi möttes i parkeringsgarage under Park Hotel här för ett år sedan ungefär. Det var väl inte en av mina bättre möten.
Morsan var det då, känner jag det?
Ja, absolut, men jag blev helt starstruck och började svamla där nere faktiskt, så att nej, han undrar om vad det är för konstig bild.
Följer han ishockey eller så snackar han i hockey?
Ja, jag vet inte vad han sa. Han sa, du gnäller ju mest, han sa till mig. Och jag bara, vadå? Och så sa jag riktigt märkligt där, så nu måste han åka iväg. Så drog han på sig stövlarna och drog iväg där. Så där stod jag med lång näsa. Men ja, så är det. Jag var samma dag.
Ja, 3 oktober. Ja, de var en våg, va?
En våg som ska vara diplomat.
Är du det? Ja, är du en diplomat?
Alltså, i vissa lägen är jag nog. Ja. Jag är väldigt omhändertagande. Det kanske man inte kan tro när man har följt mig som ledare utåt sett. Och även som då så kallad tv-expert eller hockeyexpert här. Så att, men jag är väldigt omhändertagande. Sätter ofta mig själv absolut sist och tänker på alla andra innan mig själv. Och sen då diplomat är att man vill liksom på någonstans att alla ska komma ut som segrare hela tiden och jämkar och fixar och trixar och har man. Så att innerst inne så är jag en riktig mes. Alltså.
jag uppfattar ju det som har jobbat med dig och bakom kulisserna och sådär som att du har integritet men att du är snäll. Och samtidigt så kan jag ju känna ibland så där, när du tar i tv ibland, bom, trycker till någon så att han är otränad eller tjock eller någonting sånt där, så då känns det som att, hur mår du när du gör det, så att säga, som är egentligen en snäll person som jag uppfattar dig, och sen kommer det där ut, för du, ditt jobb ska du ju tycka.
Ja, men jag försöker, jag har ju gjort, sagt några saker som ibland så här efteråt, du vet ju själv när man är i tv, man är inne i matchen och man det blir adrenalin där också när man jobbar, och någonstans åker man ju med i någon situation som händer på isen, och så tänker man kanske inte efter före, utan man tänker efter, och det är livesändning, och då känner man, oj, det där slank ur, känns inte bra. Det har hänt att jag ringt upp och bett om ursäkt. Det har hänt att jag har fått bett om ursäkt för de har sagt till mig, det där kan du inte säga. Så att ett antal tillfällen så har han avgivat, till exempel en Jonathan Granström som jag drog lite för hårt i en sändning för 2 år sedan, en spelare som spelade då i Brynäs, som jag inte minns helt fel. Han spelar numera i Luleå, och jag ställde ett par riktigt klumpiga frågor till han som egentligen bara hans tränare kan faktiskt svara på. Så då fick jag ringa upp Jonathan och i stort sett be om ursäkt för mina korkade frågor. Så att ibland känns det känns inte bra magen.
Hur mår du då? Kan du sova på natten efteråt? Eller?
Jo, alltså, jag menar, nu har man varit med så pass länge så det är klart att jag kan släcka lampan och blunda. Men däremot innan jag blundar så känner jag, nej, men det där måste jag lösa imorgon. Jag måste nog ta tag i det där, för det där kändes inte riktigt, riktigt bra. Och mitt jobb egentligen, varför jag är på plats och kommenterar hockey eller ger min syn på ishockey, det är ju att göra ett mervärde och inte vara dum. Liksom. Så att, men jag har ju någon typ av, ibland en liten halv reptilhjärna när jag ser saker som liksom går tvärt emot mig, som mina värderingar, där jag kommer från, i 60-talist och mamma, pappa, foster. Och de sakerna kommer ut, så kan det ibland komma en del dumma saker. Men då mår jag faktiskt dåligt. Då mår jag dåligt.
Hur känns det? Jag vet ju hur ni har det, ni experter. Ni ska ju tycka.
Ja.
Och ibland är det inte så himla lätt att ha en åsikt. Nej. Därför att det är inte så glasklart. Hur reagerar du inför dem? Tar du in rövare ibland och går på ett spår? Eller försöker du behålla den diplomatiska attityden? Eller hur, när en redaktör så, Niklas, är det inte...
Ja. Ja, du vet ju själv hur tv-branschen fungerar. Och de vill ju gärna ha ett spår, att man ska trycka på saker och ting så att det inte blir lagom. Och det beror lite bra, alltså, om du jobbar i en kanal som är fylld med reklam, så är det väldigt korta break, och då måste man säga svart eller vitt många gånger. Och jag försöker väl någonstans alltid tycka bra eller dåligt, och försöker alltid tycka generellt sett, alltså inte om individen, och säga att någon är tjock eller ful eller på någonting, för det har ingenting med saken att göra, utan tycker bara om själva spelet. Är det däremot i en kanal som till exempel Viasat eller C-more, där man har lite mer tid att fundera, då hinner man ju faktiskt vara lite grann tillbakahållen, gå ett spår. Men min läggning, Niklas, är nog att jag vill gärna tycka. Jag har tyckt även som ledare, och tyckt även för många år sedan när jag var spelare också. Så att jag brukar ju ha en ganska bestämd åsikt om saker och ting.
Mm. Så tycker om att ha den åsikten? Gillar du att få peka med hela handen?
Har väl någonstans alltid varit en liten ledartyp någonstans. Mm. Och kan väl leda genom att bara jobba hårt eller vara förberedd. Men om man känner att man är på väg åt fel håll någonstans, som vi har bestämt som grupp, då kan jag nog tycka att jag kan peka med hela handen faktiskt. Men det är inte så att jag blir peka med hela handen i dagarna i ända, i familjen eller bland kompisar eller någonting, utan fan, då kan jag ställa mig längst bak i kön och boka med faktiskt, måste jag säga.
Du har ju varit i de stora tv-husen. Har varit på Viasat, och du började en gång med, jag kommer ihåg, jag och Christer Rockström.
Kanal Plus,
ja. Alltså. Vi har Wikegård här då. Och sen så blev det ju...
Det var jävligt roligt.
Det var roligt. Det var lite nybyggaranda på den tiden.
Satt på nätterna. Drack Red Bull med Mawangi. Tröck in mig så mycket som det upphyggande. Det var tillåtet på den tiden. Jag tror inte jag somnade på 2 dagar efter det här. Körde helt slut.
Det går aldrig att lära sig nätterna. Jag har försökt i 20 år. Och det går Men det har varit på... Du är tillbaka i det huset nu, så att säga. Simon heter du nu. Och du var på SVT och TV4 och Viasat, som sagt. Vad är kultur... Kan du som har kompetensen, kulturkompetensen. Vad är kulturskillnaderna mellan de här tre olika byggena? Nu är ju Simon och TV4 samma sak.
Ja,
nu, men ändå är det, känns det som att det fortfarande
är... Det är en jättespännande fråga. I grund och botten så vill ju alla göra så bra tv som möjligt. SVT tyckte jag var extremt häftigt när jag kom in för ganska precis 10 år sedan och fick jobba mest med Peter Jihde. Det var hockeykväll där. Jag tyckte det var rätt, bara en liten anekdot bara. Min första sändning, så jag kom dit utan kostym. Och vi skulle ha hockeykväll på kvällen. Och jag hade glömt helt enkelt att man skulle ha kostym. Så att... Albert Svanberg sa att nej, men du kan låna min. Och jag är 83 och Albert är väl 77 och sånt där, tror jag. Så att jag slängde på mig där och brallorna stannade någonstans mitt på smalbenet. Och jag tänkte att det gör väl ingenting. Så att vi ska ändå vara ståbord i studion. Men när vi kom in i studion, jag och Peter, så är det sitt grupp. Så att jag sitter ju där med brallorna liksom bara mitt på hela på smalbenet och säger till kamerakillarna, inte på benet utan kör ansiktet. Så vi kör ju för min första hockeykväll någonsin, och efteråt så, jag vet, min telefon den bara fräste liksom med bra Vanhedens stil, jag har en plan, högvatten. Det var första tv-sändningen jag gjorde någon gång. Ja, det var helt fantastiskt. SVT var för mig var ju himmelriket, tycker jag. Och när man är på SVT i 6 år så tycker man att det är ju sättet man ska producera. Och vi som små öar, vi hade ju ett hockeygäng där som styrdes först av Blomman Blomqvist. Och då blir det att Marie Lehmann sen efter Peter Gide, Micke Renberg. Vi blir ju som en liten egen enhet. David Fjäll kom in och så vidare. Och vi har inte så mycket annat att göra med den andra delen av SVT. Men det som var då är ju att man väldigt kort in på en torsdagkväll börjar förbereda sig. Det finns ju någon typ av mental förberedelse hela veckan. Men mycket eget ansvar, väldigt mycket eget ansvar. Och sen då när man byter till TV4/C More, så blir det ju en helt annat sätt att producera. Framförallt om man kommer på C More, som det är extremt mycket körscheman, diskussioner som pågår hela veckan. Efter varje sändning, Niklas, så är det ju liksom en mailkonversation om vad vi gjorde bra, vad vi gjorde mindre bra, vad kan vi göra bättre. Och jag säger inte att någonting är bättre eller sämre, men det är mer diskussioner på C More och även på fyran än vad det var på SVT just då. Då pratade vi alltså många år sedan, det kan vara förändrat nu. Och i det passade mig, kan jag säga, rent som gammal coach som gillar att det är ganska uppstyrt och så vidare, så passar det mig bättre att vara på C More. Men jag hade otroligt härliga år på SVT.
Varför bytte du då?
Ja, först och främst så var det som så att TV4 köpte hockey-VM. Och jag ville jobba lite närmare sporten. På SVT så var det att då satt man på hockeykväll en dag i veckan, körde Karjala. Och så åkte vi på junior-VM. Jag var aldrig ute i hallarna. Jag var aldrig ute liksom och tog del av liksom surret, närvaron. Det har levt hela mitt liv. Skador, övergångar, tränare som är ledsna, tränare som är glada och så vidare. Den känslan fick jag aldrig när jag var på SVT. Och jag behövde inte den heller de första åren, för den hade jag fått nog av. Jag hade ju liksom stått i den där geggan i så många år. 11 år för att vara exakt, där jag SHL tror jag, eller 10. Men sen kände jag att fan, jag gled längre och längre och längre ifrån verkligheten på något sätt. Jag ska inte säga att man är mitt i verkligheten nu när man är på Simon heller, men man är närmare verkligheten när man får göra det här 2 dagar i veckan och vara ute och stå i hallarna, i omklädningsrummen, bredvid sargen och så vidare. Så att jag ville helt plötsligt helt enkelt komma närmare. Och sen tyckte det var spännande att TV4 köpte in hockey-VM. Så att det var de 2 sakerna. Jag tror alla behöver, det var inget fel alls på SVT, tvärtom, det var hur bra som helst, men jag tror alla behöver någon typ av wake-up call. Man behöver byta, man behöver svett under armarna igen. Man behöver bli nervös, helt enkelt.
Hur hanterar du det här som expert? För jag vet ju det efter att ha haft många experter under många år. Att ja. De första åren är ju ganska enkelt när det kommer från tränaruppdrag eller att du har spelat, för du har ju personlig kontakt med killarna. Men eftersom tiden går så blir ju många av dina kompisar slutar ju vara.
Absolut.
Och du måste, hur håller du kontakten? Och hur liksom, ringer du till tränare och går ner i bås? Hur gör ni? Det är olika från olika experter naturligtvis. Men för att liksom behålla, känna den här pulsen som du pratar om. Hur gör man för att...
Nej, men det är ju jätteviktigt. Och först och främst är det många av mina gamla kompisar som fortfarande är ledare. Och ett antal nya som jag har fått bra kontakt med. Och det är inte som så att man pratar varje vecka med de ledarna och får reda på massa details hit och dit. Men jag brukar prata med en del av ledarna framförallt. Ska jag göra Skellefteå så tycker jag kan intressant att prata med Bert. En liten kortis lite grann, hur statusen är i laget, vad känner man dem på rätt spår, med ett nytt lag i år och så vidare. Så att det handlar mycket om att vara nyfiken och odla nya kontakter. Sen faktiskt exakt det rummet som du och jag sitter i här nu. Här brukar vi sitta med Mikael Andreas som målvaktstränare i Lugano, Robban Nordmark, scout för Toronto, Johan Garpelöv, assisterande förbundskapten. Och så är vi liksom en 7-8 man här inne, och så slänger vi upp 2 eller 3 taktiktavlor och så börjar vi titta på hockey nu. Vad händer nu? Ingångar i anfallszon, hemgångar, alltså alla de här sakerna. Ett gäng gånger varje år. Och den dagen jag slutar vara nyfiken, tror jag, då blir man ju en... Ja, men då blir man... Alltså, då tror jag inte jag kan känna den här tryggheten att stå i studion heller, för att det rasar på. Hockeyn, i grunden så är hockeyn alltid hockeyn, ja. Man vinner närkamper och allt sånt där.
Passningsficka, alltid en passningsficka.
Passningsficka är det passing pocket som Abrahamsson sa, tror jag. Men ändå så är det ju ett oerhört annorlunda spel nu än bara för 5-6 år sedan. Det är bara att titta på Skellefteå spelar. Så att
man menar måste vara nyfiken. Hur menar du att det, för det är ju intressant det där, för att jag menar
ja, men du vet ju själv, Niklas, för låt säga när jag slutade för 04-05, ja, det var fortfarande styrspel. Det var fortfarande ganska mycket burskydd.
Men kommer inte det tillbaka snart igen, tror du?
Det är möjligt att pennen slår fullt ut. Och jag kan väl tycka någonstans där, om man bara ska vika runt det, att det blir mycket, att det är ett lag som leder. Om Djurgården börjar spela 1-1, då börjar alla lag spela 1-1. Om någon börjar spela torpedhockey, så försöker alla göra något liknande. Om Skellefteå ska sätta press, nu säger ju bara alla, vi ska sätta press över hela isen. Press. Och så börjar man träna efter. Jag tycker det vore roligt om något lag skulle säga, vi ska inte ha en spelare under 2 meter, vi ska tackla på allt som rör sig. Vi ska spela ett spel som är lite annorlunda. För nu blir det väldigt mycket följa John. Men hockeyn är väldigt mycket annorlunda nu. Det går ju oerhört mycket snabbare än bara för 10 år sedan. Tempot är mycket högre för grund av att man har tagit bort hakningar och fasthållningar, vilket gör också att spelare med begränsat spelsinne som spelar faktiskt i SHL, det är ju sämre kvalitet på de som spelar i SHL nu än vad det var för bara en 6 år sedan, på grund av att så många spelare utomlands. Och då säger jag inte att spelarna är dåliga, men det går lite för fort ibland för vissa spelare, och därav så gör man också illa sig. Men det gäller att vara vaken som expert. Annars blir det nog en rätt slät figur. Faktiskt.
Apropå slät figur, ja, och expert. Ja. Jag gjorde en Stanley Cup-final, jag kommer inte ihåg vilken det var. Så kommer en tekniker fram till mig. Hur är det med han som vill vara Sveriges Don Cherry? För att det är ju lite det. Alltså, Don Cherry, för er som inte vet, är en ikon i Kanada. Han skulle kunna bli president, han är väl närmare 80 år nu. Men han är en gammal coach som klär sig i färg glatt, ja. Och han sticker ut, ja. Och han pratar om allt möjligt i ishockey. Men han är väldigt, väldigt populär. Han har något som heter Coaches Corner, ett stående inslag i Hockey Night in Canada. Och jag tänkte också, jag hade inte tänkt på det så innan, men sen, jo, men det är ju lite Sveriges Don Cherry. Är det någonting som du vill odla på? Nu är du ju hälften så ung som går Don Cherry.
I'll tell you something.
Ja, ja.
Nej, men alltså, de körde det där redan för en 8-9 år sedan och tyckte väl att genom att, alltså, så här var det väldigt mycket när jag började som expert, och det här är ingenting, jag kan inte säga att jag har styrt om det hela. Jag kommer till svaret om Don Cherry snart här. För när man satt som expert, då skulle man bara säga, nej, nu får Leksand börja spela ett bättre försvarsspel. Eller, alltså, så fort man skulle vara kritisk så generaliserar man så mycket. När jag kom in så tog jag med mig min gamla coachroll, och så sa man, Niklas Holmgren spelar inte bra försvarsspel. Titta hur han tappar pucken, eller hur han tappar sin försvara eller markeringsspelet. Och det där har ju accelererat, så nu är nästan alla experter ner och talar om vad de tycker är bra och vad de tycker är mindre bra om varje individuell spelare. Och det blev ju väldigt stort från början när jag kunde säga att Johnny Oduya inte spelade bra det här bytet. Wow! Han singlade ut en spelare. Det kan man inte göra. Man måste säga att Frölundas försvarsspel är dåligt. När alla såg på hela läktaren och alla som tittade på TV att det var just den här specifika spelaren som spelade dåligt. Och den grejen tog i mig till någon typ att jag skulle vara någon Don Cherry, för jag vågade säga vem det var som var dålig. Nu är det där allmänt gods, tycker jag, bara att alla experter mer eller mindre tycker att de tycker helt enkelt om spelare istället för generellt. Sen när det gäller Don Cherry, jag har ju följt han rätt mycket, och det finns en dokumentär om Don Cherry också som är häftig.
Grapes.
Exakt, en otroligt häftig, den ska ni titta på, den dokumentären, hur han liksom kämpar sig genom juniorlag upp i minor leagues och får inte chansen och bryter det ena efter det andra och till sist blir coach och får sparken som coach och hamnar som expert och så vidare. Så han har ju en gedigen bakgrund han också, en riktig, riktig tuffing. Mycket, mycket bättre gedigen bakgrund som spelare egentligen vad jag har. Jag kan tycka att någonstans så säljer vi idrotten allihopa. Vi säljer hockeyn, en industri som drar runt 2 miljarder på SHL-nivå. Och alla får dra sitt strå till stacken. Så enkelt är det.
Nu, Niklas, uppväxt alltså i Gävle på 60- och 70-talet.
Stenhårt, gangsters.
Var det?
Bara gangsters.
Ja, men du är uppväxt. Nej. Jag får med att du sa någon gång att här bodde jag i Sätra där i Gävle. Du är inte så långt i skuggan av Gavlerinken.
Jajamän. Ja. Cyklade till Gavlerinken varje dag från när jag var 8-9 års ålder. Tiggde klubbor av Brynäs och som tränade klockan 18. Tiggde, alltså då var ju Stigge Salming och Ville Löfqvist och jag tror till och med Tigen var så pass tidigt. Alltså de hade ju ett legendariskt lag där Brynäs på 70-talet med Lars-Göran Nilsson och Tord Lundström och hela batteriet. Så att där hängde man och såg när Salmingbröderna slogs med varandra på träningarna och så vidare. Så att ja, jag spenderade några timmar på Gavlerinken.
Berätta om hockeykulturen i Gävle, för den är speciell. Det finns ju vissa städer som du bara du landar i, du känner det här, det luktar ishockey.
Det finns ju tre lag i Gävle, det finns flera lag, men det finns tre lag i Gävle. Det är ju Brynäs då från Brynäs och det är Strömsbro från Strömsbro. Det är Gävle Gotempra som är mera innerstadslaget, downtown Gävle. Och alla de lagen har vi framgångsrika. Strömsbro och Gävle Gotempra mycket på 50-talet. 1957 vann väl, tror jag, med att det ska vara helt utcyklar. Gävle Gotempra sitt SM-guld. Och var väl det stora laget i stan. Och då spelade man sina matcher på Nynäsplan. Jag tror man hade 15-20 000 på de här matcherna. Och Gotemplarna mötte då Djurgården i någon SM-final också på fotbollsstaden inför en enorm massa människor. Så att där slog väl hockeyn sig fast ordentligt i Gävle. Och sen då så kom Brynäsarna in där på 60- och 70-talet och åt sig in och blev extremt framgångsrika. Och det blev ju en jargong inom hockeyn också. Att hockeyn är ju en... Alltså när man har spelare som Tigen Johansson, Tord Lundström framförallt, liksom starka ledare som aldrig gnäller, som bara kör, eller gnäller kanske de gjorde, men som spelar en speciell hockey, så får ju hockeyn en väldigt framträdande roll i en relativt liten stad som Gävle då. Så att jag är uppvuxen med ishockey från början. De här spelarna som fanns då, det var inte alls samma glamour som det är nu såklart, men så fort man såg en Brynäs-spelare då, Tommy Sandlin, legendarisk ledare, så liksom man blev nästan stel av skräck nästan. Finns de här killarna på riktigt egentligen? Nej, Brynäs, hockeyn i Gävle har alltid varit väldigt, väldigt stor, och publiken lite grann svårflörtad. Det förstod man inte förrän man flyttade därifrån liksom, när man har vunnit de här 7, 8, 9 SM-guld på kort tid. Och Brynäs så leder någon match hemma och liksom ingen som applåderar, utan det är liksom seriebiljetterna som kör klapp, 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 klapp. Och så kommer man ner till en annan arena som de aldrig vunnit SM-guldet, väldigt dragda. Så att ganska kräsen publik, van med framgång under många års tid, men hockeyn finns i blodet i Gävle, definitivt.
Lite som Norrköping i fotboll.
Ja, ja.
Honken kom från Strömsbro, va? Riktiga Honken.
Riktiga Honken, stolparna är mina bästa vänner. Ja,
Leif Honken Holmqvist.
Ja, Ville Löfqvist också.
Ja, ja, det var många tungarna. Finns det någon sport som i närheten av ishockeyn i Gävle?
Ja, det måste
vi pratade om det lite innan. Det är väldigt kult, eller geografiskt där. Vi har Sandviken och mil bort där. Det är bara bandy som gäller.
Ja.
Det finns ju Gävle i fotbollsallsvenskan, och det finns ju andra sporter som är framgångsrika i Gävle också, men det känns som att
vilka sporter är det? Jag vet inte knappt vilka det är faktiskt.
de har väl
innebandy i högsta ligan, och friidrott är väl hyfsad också, ja. Sånt där, men nej, men alltså det har alltid varit, hockeyn har varit en egen division, enorm egen division. Sen så på 80-talet så då slog man ihop Gävle IF och Brynäs IF, för det blev GIF/BIF och spelade i allsvenskan ett stund där. Det var Pelle Olsson lirade där, Stefan Lundin spelade där. Man hade en del sköna lirare. Men jag tror liksom omsättningsmässigt, ekonomiskt, intressemässigt så har ju hockeyn varit mil före. Sandviken bandy, Skutskär bandy, Gävle hockey med lite touch av fotboll. Kanske fotbollen kan få det till lyfte med sin nya fina arena där, men jag tror att de... Det är Brynäs som dominerar.
För Niklas Wikgård då, var det självklart att det skulle bli ishockey, eller fanns det andra sporter som konkurrerade om verksamheten?
Ja, nej, men alltså, jag höll på med alla sporter när jag växte upp. Jag var hyfsad i simhopp när jag var yngre, och fuskade lite i brottning och fuskade lite i bordtennis, och kunde inte tro, vi lirade bordtennis många år sedan, var väl dåligt som helst där. Men sen så, och så var det fotboll då som jag var rätt duktig. Jag spelade ju Gävle Gotemplares, födda 1963. Vi var ett rätt bra både fotboll och hockeylag. Stjärnan heter Per Lillen Hedenström. Vann vi med 10, gjorde han 9 och passade till 10:e. Kanske jag fick 10:e då.
Och vad spelade du för plats i?
Jag var back.
I back, även som en pris med hockeyn?
Ja, alltid back. Mitt back i fotboll och back i hockey. Men sen så blev det hockey. Och sen du vet, TV-pucken kom. Jag missade för 62 när jag är 63, när jag skulle spela TV-pucken för min åldersgrupp, då sänkte de till 64. Vi hade en 64-lag också då, som heter Mikael Lindholm, häsen kallad. Han blev bra. Men sen så fick jag spela lite grann Division 1 hockey, eller Division 2, gamla Division 2. Nu var det Division 1 med Godtemplarna. Och sen därifrån så ringde Brynäs och värvade över mig. Och sen var det kört, sen var det hockeyspelare.
Ja, och 79-80 ser jag tittar här på en statistik som jag med mig. 79-80 var det Gävle GIK då. Mm. Därefter säsongen 82-83 står det noterat att du har flyttat till Brynäs J20.
Ja, men.
Och samma år,
ja,
så blev det debut i elitserien som det hette då. 11 matcher, 1 mål. Vilka gjorde du mål mot?
Modo borta.
Oj, i Kempehallen.
Ja, dödstyst blev. Jag tror vi ligger under med 3-0 och sånt där.
Vilken målvakt var det?
Ja, fasiken, kan det vara 83? Kan det vara någon sån här Sune Ödling, eller kan det vara någon annan hemvävrackare som stod? Jag kommer inte ihåg, men det var... Vi låg under så pass i alla fall, så det var ingen i Brynäs som åkte hämta pucken åt mig. Man gjorde mål som rookie, var det inte. Jag kom till Brynäs 80-81 i juniorlaget med 61-erna, med Anders Berglund och Grundström och de här. 82-erna var Johan Törnqvist och Åke Liljebjörn. Och sen 83, då var ju 63-erna äldst, då vann vi junior-SM-guld. Då hade vi Sandström i laget, brorsan Micke och Thomas. Och sen fick jag göra ett antal matcher i elitserien som det hette då. Spela back på med Stig Östling. Om jag inte minns helt fel så gjorde jag debut borta mot AIK.
På Hovet,
AIK var stora och starka med Mats Ulander och grabbarna.
De vann ju 84 sedan.
Ja, de var jävligt bra.
De hade vunnit 82.
De var bra, de var riktigt bra. Lapp och luckan på Hovet, Vikingård skulle spela. Thomas Sandström, Göran Flygis Sjöberg, Björn Åkerblom, jag och Stig Östling på backen. Tror att Stig Östling efter matchvärmningen tar ut mig utanför omklädningsrummet, tänder en cigg. Vikegård, om du har problem så kan du lira till mig. 15 minuter för en nedsläpp, jag med André. Har lite andra tider då. Stig Östling, otroligt bra hockeyspelare. 200 landskamper någonting och liknande. Jag tror vi kryssade också i den fighten. Och jag körde på... Jag tror jag började med att köra på Mats Ulander, en riktig dyngsmäll. Jag har sagt det till Mats någon gång, men han kom inte. Nej, det var ingen junior som körde på mig med någon galler.
Men du var lovande och du var, smakade till och med på landslagsspelet.
Ja, fick några juniorlandskamper där med Conny Everson som coach faktiskt, någon framtidslag. Och jag var väl inte helt iskall, tror jag. Så att, du vet ju själv på den tiden, 10 lag alltså, eller elitserien, det byttes en eller två gubbar varje år. Alltså det var ju nästan status quo i trupperna. Det fanns ju, vad hade man? Hade man 10 spelare i NHL och ett par stycken i Tyskland. Så det var ju väldigt svårt att ta sig in i trupperna. Nu ska jag inte säga att det är lätt nu, det är ju jättetufft nu också såklart. Men nu är det i alla fall en omsättning på en 5, 7, 8 nya spelare varje år i trupperna. Så att det är en väldigt skillnad.
Minst.
Ja, minst. Så att, nej men det blev 11 matcher. En utvisning. Jag tror jag var Löven borta när Patrik Sundström klev på min klubba. Jag skulle inte ens ha varit någon utvisning. Och sen så glömmer jag inte heller Roland Rolle Stolz i Skellefteå. Han var bra och högerskytt, stor. Han bröt in på blå linjen i våran zon där och klev upp från högerback till vänstersidan och tog en sån riktig jävla fet smäll på honom. Var bara det att jag tappade luften själv också. Men jag höll fight min och så satt jag med bås och bara nästan grät.
var du liksom ett yrväder, tuff och liksom lite Zlatan höll jag på att säga, men du klev inte undan.
Nej, alltså jag var nog en jag var nog rätt fredlig i spelet, tror jag. Jag var nog rätt tuff i spelet så där. Jag var nog ingen virtuos på skridskorna speedmässigt. Bra på rören var jag absolut, hyfsat spelsinne, men framförallt jag tyckte om att tackla. Jag gillar att tackla. Jag kan inte jämföra mig med Niklas Kronvall som har varit en enormt duktig spelare, men jag gillar det här, tajma, stå upp, smälla. Jag tyckte det var roligt både på träning och match. Det var säkert inte roligt att möta mig på träning heller. Så.
Vi kan väl göra klart din spelarkarriär, ja, den tog ju slut en knäskada tidigt. 19 år var du, läste jag.
Ja. Sommarträning faktiskt. Vi var på Rådås med hela Brynäs-gänget, haft det jättekul. Kommer hem och så spelar vi fotboll på orienteringsstugan utanför Gävle, eller i Gävle mer eller mindre. Och där hoppar jag upp och nickar. Och Conny Silverberg, och det var inte alls ditt fel, Conny, vill bara säga det. Conny Silverberg knuffar till mig lite grann när jag hoppar upp och nickar. Och det är ju sånt som händer när man spelar fotboll. Framförallt hockeyfotboll. Den kan ju vara hur brutalt som helst. Och då landade jag i någon litet hål där och det bara knakade till i mitt knä. Och fick väldigt, väldigt ont. Och jag har nästan aldrig gjort illa mig någonstans. Så att dagen efter så åkte jag till Lennart Ovelius. Han hade semester, Lennart, hade vi tagit någon gin och tonic där också, tror jag, hemma. Och han kände på mitt knä och sa, det här känns inte bra. Och så skickade han upp mig till en annan läkare som heter Bertil Berggren. Och det blev operation direkt. Och vaknade upp. Då var det jazzband och dansband och korsband och ledband och alla ledband som hade gått där. Och då, ja, det var inte kört, utan det som händer då är att jag försöker komma tillbaka på egen hand och träna som en galning i, eller i operation, alltså i juni. I början på oktober så är jag med och kör med ett lag som heter Hanhals i Division 1 Södra.
Ja, hamnar du där nere?
Vi vann junior-SM i mars 1983. Och sen är det tre. Anders Fredriksson, Håkan Pettersson och Lars Röst åker ner och spelar i Kungsbacka i Hanhals. Av någon anledning, hur de fick upp för ögonen för det, ingen aning.
Nej,
det
är Kalle Johansson land ju.
Exakt. Ja. Jag tror Kalle nästan spelade i motståndarna faktiskt då, som hette KBA 67. Jag tror vi mötte Kalle. Då var ju Kalle så extremt mycket yngre än mig. Han var ju en supertalang, Kalle. De kommer ner dit och jag på något sätt frisk förklara mig själv, fast egentligen borde jag nog ha vilat hela den här säsongen. Så kommer deras ordförande upp, hette han Sakrisson tror jag. Skrev kontrakt med Brynäs att låna mig en säsong. Jag fick uruselt betalt. Jag kommer att vi såg någon kö där utanför kansliet. Man fick kuvert med det skramlade med några kronor eller något. Det var lite mer än något annat. Det var liksom på den nivån. Och jag måste få berätta det också. När vi kom ner dit till Hanhals, underbara killar i det laget. Första matchen jag skulle spela, jag kom direkt ner, ingen träning. Jag skulle möta HV hemma. Då var det alkotest innan fighten.
Klarar du det?
Och jag satt där och tänkte, vad är det som händer? 19 och tarft, 20 år gammal. Var en kille som var polis, som var lagledare. Underbar lirare också. Han gick runt, alla fick blåsa innan match. Och vilken kontrast det var. Och samma kväll spelade mot HV. Och Halvarsson, han är vaktmästaransvarig, anläggningschef i Jönköping nu. Ja, Bengt Halvarsson tror han heter. Grinig, fulback. Linster, Wallin, Frank Neil, Halvarsson, hade ett skönt lag då, HV. Han bara köpt klubban ansikt med, klyver min läpp, buff, första byte. Sen fick vi åka på syren. Jag hade ju spelat med galler innan. Helt plötsligt bara, fan, det kunde man gjort ont att spela hockey. Det var min första match. Alkotest och kluven läpp ner i Hanhals.
Ja. Men sen så, det gick inte. Det blev alltså 9 matcher i Hanhals i Division 1.
Rögle borta. Jag hakar och slog som en galning. Jag ledde en utrikesligan Division 1 Södra, tror jag. Kan man leda en utrikesligan så gjorde jag det. Spelade på gränsen hela tiden. Och sen Rögle borta. Det var Barry Smith som var coach för Rögle. Och de hade ett par små kanadensare som åkte hög och slog på mig. Jag slog tillbaks 3-5. Då krockade jag med Sverker Torstensson, överste grisen från Södertälje. Så han kör knä mot mig. Och mitt knä bara, jag har ett sånt där stålskydd på benet som numera är plast och ser mycket fräschare ut. Det låser sig ytterläge, så jag bara vrålar på isen. Får de bära av mig. Jag tror de kastade till och med burka på mig när jag åkte ut. De tyckte inte jag var något trevligare nere i Ängelholm. Och sen spänner de av mig i det där skyddet och då bara hoppar knät tillbaka igen. Det var fan bland det värsta jag varit med om. Och då är det full ruptur, som det heter, på den operationen som de gjorde 5 månader innan. Det vill säga att främre korsband, båda ledbanden, allt gick sönder igen. In och operera om igen. Och sen så försökte jag faktiskt göra en återkomst också. Men gjorde illa mig i lumpen faktiskt. Det är korsband och ledband av en tredje gång på 1,5 år. Och då hade jag möte med Lennart Hovelius, läkaren i Brynäs, och min mamma och pappa. Då sa han, nu tycker jag nu att du ska sluta spela hockey, så kan du få men för det här i framtiden. Hade det varit nu så hade man ju haft en lång rehab och man har gjort massa saker. Än har du kunnat börja spela igen. Men...
Ja, det jag tänkte fråga, hade du kunnat, ja, det hade du kunnat blivit någonting om du... Ja.
Jag ska inte glömma på idag. De jävla läkarna där, men ett antal år senare så träffade jag en annan läkare, många år senare, som sa att du hade lite otur då, för den metod man använde i Gävle här på början på 80-talet, 83-84, den metoden var ingen bra, visade sig. De spände korsbanden för hårt. Och först tog de i patellasenan, sen tog de baksidan på låret och sen efter den sista så tog de segelduk, den tredje operationen i korsbanden där. Så att, nej, jag hade lite otur, jag gillade mig i fel landsting får man säga. Och att rehabiliteringen, det hade ju aldrig skett. Om du hade spelat i Brynäs A-lag, eller du spelar Brynäs A-lag nu och så gör du illa korsband, då blir det ju uppföljning av en sjukgymnast varje dag. De tar hand om det i gymmet. Då var det liksom Vikegården, ja men han får sköta sig själv. Så såg det ut inte bara för mig utan för alla andra. Så att jag slängde väl bort min karriär. Och sen om den hade slutat Division 1 eller i elitserien, det vet man inte riktigt, eller kanske ännu längre. Men 20 år gammal fick väl aldrig riktigt chansen. Så kan man väl säga.
Ja,
det blev coach istället.
Det blev coach istället. Men innan vi hamnade där, så hur var det i plugget?
Ja, jag var väl orolig tror jag. Jag har alltid haft mycket mycket energi i kroppen. Uppvuxen som sagt på Sätra, gick i lågstadiet på lilla Sätra skolan, ettan, tvåan, men blev aldrig på trean, utan jag har inte de här absolut klaraste minnena, men jag har i alla fall minnen av att fröken säger: Niklas, du måste få lugn och ro i klassen, så du får gå till OBS-kliniken. Det heter OBS-kliniken.
Just det, OBS-klassen.
Var det OBS-klass också? Eller?
Nej, jag tror jag klarar mig från det, men det var nog kantboll ibland. Mycket som att prata. Ja.
Nej, så att jag spenderade tvåan rätt mycket, lite innan ettan också, att gå iväg så att klassen fick lugn och ro, har jag fått förklara för mig sen. Det var inte så att jag var dålig på något sätt, tror jag, utan det var nog bara att jag hade koncentrationssvårigheter, som de säger. Så att i tredje klass så hamnade jag tillsammans med en 6-7 andra jämnåriga i någonting som heter läs- och skrivklass, tror de hade det till sen. Och det var väl föregången till, till att titta in på de här som har lite grann olika bokstavskombinationer, de som är dyslektiker. Jag är dyslektiker.
Aha.
Och det märkte man inte förrän man kom väldigt långt fram att jag är dyslektiker.
Men vad är det då? Normalt sett när jag lärde mig läsa så läste jag ju allting. Det var jättekul, det var som en ny värld öppnade sig.
Jag aldrig tyckte om att läsa.
Nej, men det måste varit jättejobbigt i skolan när du inte kände att jag har egentligen vad de håller på med.
Nej, det var nog en av sakerna som jag kämpade med mest. Tog man igenom de här vanliga ämnena, tyckte bättre om att räkna. Läsa alltid var det jobbigt. Och varken jag eller mamma eller pappa var världens bästa föräldrar, men de har liksom inte heller liksom förstått vad det var, tror jag. Och jag kanske inte är världens mest kraftiga dyslektik, men tillräckligt mycket för att det skulle vara jobbigt. Och sätter du det i kombination med att man har svårt att sitta still utan mycket energi, så blir det ju en vardag där man får kämpa hela tiden för att ta sig igenom varje klass. Jag trivdes jättebra i skolan, tyckte det var underbart i skolan. Och när vi får då en lärare som heter Åke Winges i tredje klass där, då vi tror 7 stycken. Den klassen gick från tredje klass till nionde klass. Jag tror vi var 30 när vi gick ut. Det bara ramlade in en som hade problem och en som hade problem. Vi blev som en familj. Och Åke Winges brottades periodvis hårt, tror jag, med många av våra, framförallt grabbarna. Det var ju mest grabbar i den här klassen. De stackars Anette Björk och en tjej till sig. Och så 27 grabbar och 3 tjejer i den här klassen. Men vi hade en jättehärlig klass. Och Åke Winges har jag ju tackat för mycket, att jag tog mig igenom med, gick ut med 4-2 eller 4-3 i grundskolan.
Jättefina betyg.
Det var hyggliga betyg, men hade jag liksom fått snäppa omkring i en vanlig klass och haft, vad ska jag säga, mindre tid från läraren, alltså uppmärksamhet från läraren, då hade jag nog i Vikegård kunnat haft en väldigt tuff skolperiod faktiskt. Och då ska man ha klart för sig då också att då höll jag på med simhopp, pingis, brottning, basket, hockey, fotboll. Nonstop. Jag tror inte jag läste mer eller mindre en läxa någonsin faktiskt i skolan, utan det var ju allting annat som var intressant.
Det var ju ändå rätt lätt för dig trots allt. Jag menar, om du får 4-2 som du sa utan att plugga, så är det är ju faktiskt bra.
Det är jag är duktig att alltså det jag ser kommer jag ihåg. Jag är duktig att se. Roland Eriksson, VM Wien 76, Adidas skridskorna, svarta nylightsken, CSM-handskar, gul. Alltså jag är duktig att komma ihåg. Men när fort jag ska läsa någonting. Jag ser saker som händer, kan jag snäppa upp det. När genomgång på tavlan kan jag snäppa upp det. Men jag ska själv ta in det genom text. Väldigt mycket svårare. Därför är det så viktigt för mig att lyssna på läraren och står och pratar. Och det där lär man sig efter en stund. Och sen att det var en lugn miljö, en väldigt stödjande lärare, så gick det rätt bra för mig. Men det var ju tuffare då sen jag kom upp på gymnasiet. Då sökte jag någon sån här allmän linje som heter social linje.
Ja, den har jag också gått.
Ja, det gick social linje.
Ja, det var bara en fortsättning.
Ja, det var bara en fortsättning.
Jag träffade Poppe förra veckan. Han
körde Poppe.
Han körde också social linje. Jag tror alla körde social linje.
Eller så kör man sån här maskin, kontor och administration. Och sådär liksom. Nej, men då gick jag ett år, 63. Jag gick i samma klass som Melker Andersson, han som är stjärnkrögare här i Stockholm. Han och jag gick ihop där. Grannklass gick Thomas Dileva, kommer jag ihåg.
Han gick också social.
Han gick social också, mitt emot. Det var då han började tejpa fast druggen Dileva, så jag kommer ihåg. Han var så skön.
Han gick inte i obsklassen. Han klarade sig.
Han kanske gjorde det också i grundskolan.
I grundskolan.
Han duktig fotboll förresten, spelade GIF.
Ja.
Ja, duktig fotboll. Vi var ett skönt gäng faktiskt där. Och jag gick bara ett år, ska jag säga. Sen så tyckte farsan, vad fan, det kan inte gå asa runt på. Bli rörmokare, Niklas.
Ja, vad jobbade mamma och pappa med?
Pappa har varit säljare när jag var ung. Sen han lärade farsan. Och sen han hamnade inom, han jobbade inom kommun, alltså EU-frågor, mer eller mindre farsan. Mm. Farsan har också varit en jobbat med mycket. Pappa är ju drivande, duktig att hålla ihop saker och ting. Blir gärna ordförande, blir gärna lite centrum för saker och ting. Han har haft många spännande uppdrag, pappa, faktiskt. Och är en sån som gärna ser och gärna tar utmaningar genom åren. Har vi lite grann från han. Mamma jobbar inom sjukvården alla år. Plikttrogen, du vet, de här som är födda på 30, 40, 50 och även fram på 60-talet. Säg inte alls att det är något fel på de som är födda på 80 och 90 och nu, men det finns en annan typ av plikt, en pliktkänsla. Och det hela av min mamma och pappa är ju pliktmänniskor rakt igenom, så är det. Så att mamma sjukvården, pappa lite splittrad karta, kan man väl säga. Pappa har förmåga att bli ordförande i pensionärsföreningen, ordförande i samfällighetsföreningen, ordförande. Så.
Har du ärvt det?
Nej, faktiskt inte. Farsan är bättre på liksom det administrativa än vad jag är, att hålla ihop och sådär. Även om jag tyckte det var roligt också som ledare, så än så länge. Är man vet, det kanske är en åldersfråga. Jag kanske hamnar i en massa sådana här styrelser innan jag blir gammal också.
Vad hade du för drömmar då, Niklas, när din pappa sa att det här går inte att hålla på och harva på sociallinjen, bli rörmokare istället? Vad hade du? Du var ju förvisso inne i hockeysvängen, men det var ju inte så att på den tiden att det gick och talade om att det skulle bli en NHL-proffs, för då blev det ju nästan, då var det ju något fel på det. Då var det ju stöddig och orealistisk. Ja.
Man drömde om att spela till Kronor, ja. Det var grejen.
Brynäs A-lag.
Ja, Brynäs A-lag, första steget. Självklart. Och sen Brynäs A-lag var ju hur stort som helst också. Och det var ju tufft på den tiden att ta sig in, som sagt var. Men alltså definitivt spela i Tre Kronor. Tre Kronor för mig, jag är ju uppfostrad med att när Tre Kronor spelar och det är nationalsång, då står man upp. Hos mormor, då hade man standard på bordet. Mormor hade två. Hon hade Ingmar Stenmark inramad och Björn Borg inramad. Det var då hon hade tavlorna i vardagsrummet. Och så hade hon en standard på bordet och så stod man upp och sjöng.
Vem är störst, Stenmark eller Borg för dig?
Fan, svår fråga alltså. Jag tror nog att Ingemar Stenmark är större faktiskt. Det känns som att det var en större sport, även om jag vet att skiden är begränsad. Jag tyckte att tennisen kändes på den tiden sjukt stort, sjukt LSM Björn. Enormt stort också såklart, men det kändes som att den var en lite mindre samhällsklassad sport. Jag vet inte, svårt att säga. Det är, båda är enormt stora, det är kanske de två största vi har, om man mäter olika typer av årtionden såklart, men... Jag vet inte, Ingemar var lite min favorit faktiskt. Båda två var ju tystlåtna, båda två var ju tävlingsmänniskor, båda två var lite så här inåtvända, sammanbitna. Men jag föll lite mer för Ingemar faktiskt.
Det är det.
Du då? Vad säger du då?
Jag är Björn Borg. Nej, det är fem raka Wimbledon.
Jo, det är stort.
Ja, och det är bollsport. Jag är lite svag för bollsport också. Mm. Ja.
Och jag är skidåkare.
Ja, men vad var
planen?
Ja, du stod och sjöng med mormor och nationalsången.
Jag tror att du är samma sak, Niklas. Du var duktig fotbollsspelare och när man kommer upp där, jag hade ingen plan. Jag var bara träna, skjuta blypuckar, grusgropen, myren med ryggsäckar med stenar i, extra träning, vila, gå på is, nya skridskor, jobba, kämpa. Niklas, du har skola också. Skola? Nej, vad fan. Kör! Nu vill jag bli så bra hockeyspelare som möjligt. Och sen, bam, knät, borta.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vilken chock det måste ha varit.
Ja, men alltså det blir ju helt...
Vad hände med dig och med livet?
Jag tror inte jag fattar det förrän 10 år senare, att 15 år senare, liksom, vilken traumatisk upplevelse det var att tappa kontakten med alla mina kompisar. Hade inte den här rutinen att gå till ishallen varje dag. Det gjorde jag ju sen som ledare, men gör det på ett sätt som spelar och tävlar och få ut energin och tackla och vinna och vara delaktig i ett lag på ett annat sätt som jag hade gjort i så många år. Så att det var extremjobbigt. Och räddningen lite grann för mig, det var när Tord Lundström frågade egentligen, skulle inte du kunna tänka dig att bli tränare för J18 som det heter nu, menar. Förr som man B-juniorer, J18-laget där, födda 65, jag är 63. Mm. Och jag tyckte de där snorungarna, de 2 år yngre, de kör jag med. Och jag fortfarande träffar dem lite då och då.
Vilka var det som var Brynäs 65 då?
Ja, det var ingen av dem som blev något riktigt, riktigt bra. Det var inte Brynäs, det var SG83. SG83, och vi, både de här 2 åren, både på J18 och J20, så slog vi Brynäs i det. Och så vi var väl jämnt, men vi var lite, lite vassare än dem. Urban Molander blev duktig, spelade i SHL lite grann, spelade framförallt i SG. Sen har vi Joakim Persson, Kimmen var också duktig, men han tillhörde inte vårt lag så mycket. Annars var det många hårt arbetande hockeyspelare. Och de fick ju smaka på en Wikegård som man tog med sig allt och lite till, som jag inte kunde göra som hockeyspelare själv. Det var ju exakt de här grejerna jag sa. Det var ju fysläger i grusgropen och fysläger på myren och isträningar med blyvästar, och det var ju liksom, det var mycket, det var jobbigt. Och jag, de här 2 åren var ju underbart roliga. Det var Kuben, Kuben var min assisterande. Thomas Kuben Andersson var assisterande i 2 år. Domar Kuben.
Ja, han var jag varit hemma hos där det fanns landställ, han har ju egen öder.
Så de 2, det var så jag kom in och blev tränare och fick lite smak på det hela, tyckte det var roligt. SG83. SG under den tiden på A-lagssidan var ju nära att gå upp i SHL med Kenneth Söderlund, Göran Flyges Sjöberg. De hade ganska många, Mika Lindholm. De hade ganska bra lag då, SG83. Var ju där, hade sina 3-4 tusen på en del matcher i Allsvenskan som det hette på den tiden. Och sen så ramlade det tillbaka och så tog Brynäs över handen igen där. Och så Brynäs köpte det, Peter Eriksson och Flyges och de här rackarna. Så de 2 åren satte lite prägel. Sen sökte jag Bosön.
Ja.
85-86 eller 86-87 måste det vara.
Och då var planen...
Farsan tyckte liksom, vad fan, det måste du ta dig iväg. Det måste du göra någonting. Du kan inte gå här och skrota och sitta på något kansli och räkna deltagare, vad heter det, deltagarrapporter.
Mm,
aktivitetsersättning, exakt. Titta och kryssa av folk. Några timmar varje dag. Och sen bo i ishallen och hålla på och planera. Överplanera i varenda isträning. Grabbarna måste vara nervösa när de kom hit. Det var ju så detaljerat. Så att jag sökte Bosön med hjälp av pappa, och hade min referens var Tommy Sandlin som började för mig, för jag hade inte allmän, vad heter det, för när man inte har läst svenska, engelska,
allmän behörighet.
Ja. Precis, jag läste ju bara 1 år på sociallinje. Så att jag åkte ner dit, jag sökte och fick komma ner, och kommer aldrig glömma att låna morsans lilla Fiat, nej, Ford Focus, en sån liten rackare. Kommer indammande där, ni som har varit på Bosön, ni vet att man kommer in i en svacka, sen kör man upp och så är det en vägbula när man kommer dit. Och jag var ju för sen, hade liksom missbedömt Stockholms trafik och allting. Så jag kommer väl liksom i 100 knyck, vägbula. Jag tror bilen den var i luften i 1 minut, kändes som bara boom, ba boom, ba boom, ba boom, ba boom. Och sen in och svettig, sätter mig på läktaren där. 50 pers kanske vi var, inte så många tjejer. De sa stort sett så här, ni tjejer som har sökt, ni kommer in. För de ville ha något typ 9 tjejer, 9 killar. Och sen efter det så var det intervjuer, och jag tänkte, kommer jag aldrig komma in. Alla hade landslagsmeriter, alla var jätteduktiga, alla var si och så. Och så får man gå hem och vänta, så gick det en månad och så fick jag ett brev hemma. Jag hade kommit in på Bosön. Och jag blev jätteglad och tänkte, vad fan ska jag göra nu? Jag måste ju hålla på med hockey. Så då frågade jag mig Jan Kingling Trudelu Lindblom, min kompis som spelade i Väsby, och han rekommenderade mig Väsby. Anders Sörensen hette han, som var tränare i Väsby på den tiden, att jag skulle vara assisterande coach. Och då tog de in mig, stort sett helt gratis. Jag fick låna en bil som jag sen blev skyldig pengar på.
en Ford Orion, eller Orion kanske heter. Och körde vi den här säsongen och den slutade med att vi gick upp i Lidse. Ja.
Vilda Väsby.
Vilda Väsby. Ja. Jävlar.
Mm. Vilken resa det var,
ja,
på
det
en
var
gång.
Helt sjukt, helt vansinnigt. Underbara killar, vilket gäng. Alltså de kom till hallen varje dag, killarna. Vanliga jobb, snickare, betongarbetare. Alltså alla samhällsklasser på alla sätt och vis in där. Men de flesta var, ja, någonstans 21, 22, 23. Tord Engdahl var äldst på 26. Sören som var en ung tränare, drygt 30. Och jag var ju då 23 tränare när jag kom dit. Och jag tyckte jag visste, jag kunde allt. Och tuff serie med hårdsatsande Mora, AIK. Vallentuna var bra. Alltså Nacka var bra. Det var ett tufft. Tuff liga, det var ju 4 division 1-serie. Mm. 2 bästa gick till Allsvenskan. Och de 2 sämsta SHL åkte ner. Vi kom väl 4 före jul, tror jag. Vi säger 2 efter jul. Och sen så lyckades vi ta den enda platsen i S till kval. Och fick möta Frölunda och slog ut dem där. Det är också en otrolig resa.
Det var så stort. Alltså. Ja. Det var ju Åshöjden.
Ja, det var verkligen Åshöjden. Alltså, jag vet inte, det kanske nästan blev som en belastning för mig i min resterande av tränarkarriären. För liksom, just den här resan, när vi får ihop. Vi blev ju en... Alltså, vi slöt en pakt. Alltså de här killarna, de spelade med brutna armar, tänderna utslagna. Mm. Jättehärliga profiler, de här killarna som har fått sparken från sina, alltså det var ju så svårt att ta sig in i Hammarbys A-lag, i Djurgårdens A-lag, i AIKs A-lag, i alltså A-lagen runt omkring var ju så fulla, så alltså, division 1 lagen runt omkring där blev ju bra. Huddinge och Nacka och Väsby och Vallentuna. Det var ju så många talanger som hamnade i division 1 klubbarna på den tiden. Och de hade en enorm drivkraft, Lasse Gustafsson, Mats Poppler, Stefan Sandin, Matte Lindberg, Håkan Persson, Matte Edholm med flera. Det var ju liksom sådana som var duktiga juniorspelare som kom dit. Så att, nej, vi var ett, jag har haft många, många härliga år som ledare, men de där åren glömmer man aldrig. Alltså.
Det blev 4.
Ja, det blev ett gäng i...
4 år?
Ja, Väsby har en stor plats i mitt hjärta. Kämpa med ekonomin på slutet. Och... Det finns också en enorm hockeytradition i Väsby också. Som har, nu ser det systemet annorlunda ut. Men vi har ett väldigt etablerat division 1-lag i många, många år. Med Kenta Engdahl och grabbarna spetsen. Stor Surken Bergman. Och...
Mm. Vilundahallen heter den då, va?
Vilundahallen. Nej, det där var häftigt. Vi gick från att ha kanske 400-500 pers i snitt till när vi kvalade mot Frölunda där. Pang! Byst! Tanten som satt under luckan och sålde sina styckesbiljetter. De var ju chockade när vi kom efter slaget Frölunda borta. Det var ju liksom kö, alltså 2000 pers. Så måste ju ha fått dåndämpen. Nej, det var häftigt. Det var, och sen just att kunna ta sig hela vägen också då, när Modo håller undan mot Västerås och vi klarar av att vinna mot Örebro borta. Det, vilken hemresa det var. Herregud. Vi åker här, det var vid Västerås och visar röven i fönsterrutan mot västeråsarna. Det kommer jag aldrig glömma.
det blev alltså 3 år där i Väsby som asscoach. Och sen blev du huvudcoach i Väsby då, ja. Säsongen efter ni hade åkt ur.
Ja.
Ja. Och då blev det alltså, då var det ju coach för män på riktigt för första gången.
Det var ju på den tiden, det är klart att Anders Sören som var definitivt huvudtränare gick upp. Och även i SHL så var Anders Jakobsen huvudtränare. Men man kände ändå ett väldigt stort ansvar. Och sen så var det år 3, då var jag huvudansvarig tränare med... Vem var jag huvudansvarig tillsammans? Ove Stavström, kan det vara Ove Stavström? Gamla helt. Thomas Storm, Ove Stavström, gamla klassiska killar här i Stockholmsregionen som har kört mycket utbildning. Väldigt, väldigt spännande. Jag var alldeles för överambitiös såklart. Precis som jag hade varit stort sett i början av min karriär där. Och vi gick in... Vi gick in mot Boden i playoff det året. Och uppe i Boden så var det Freddy Lindfors som var coach. Och de hade Niemi och Antti och Stålnacke. Och de hade rätt bra lag då, Boden faktiskt. Och vi förlorade där uppe men vann båda matcherna hemma. Och jag fick inte vara med på de båda matcherna hemma för att jag blev lite för arg efter matchen på domaren Charles Gustafsson, kom jag ihåg.
Vad hände?
Ja, rätt partisk så tyckte jag nog att vi blev bortdömda där uppe. Jag kommer inte ihåg exakt, men och jag försökte väl förmedla det på mitt mindre smart sätt efteråt där, och jag tror jag slog igen dörren. Jag tror jag knuffade en linjedomaren så han ramlade faktiskt i domarrummet, vilket var ju inget bra. Och då sa Freddy Lindfors att han är vittnet i alltihopa. Och då gick jag ut och så slog jag en dörr så hårt så karmen ramlade ur. Och det var rätt roligt det också, så här efteråt. Då var det inte ett dugg roligt, skämdes jag såklart efteråt. Men att då hade jag träffat min fru Helena Wikegård, eller Helena då, bara några månader innan. Och jag hade inte ens träffat hennes föräldrar som bor där uppe i Luleå. Och det första de får läsa om mig, det är liksom en extremt dålig förlorare, avstängd, knuffa omkull domaren och så vidare. Det är liksom, hej, jag heter Niklas och ska dejta er dotter. Så att det var liksom introduktionen ungefär.
Vad träffar henne förresten? Hon
är från Luleå.
Hon är från Luleå.
Ja, så jag sprang på henne för många år sedan, jävla av olika anledningar. Och sen så höll vi lite halvkontakten där, och sen flyttade hon ner och jobbade i Stockholm på ett arkitektkontor som heter Koordinator. Och hon tog kontakt med mig och så på den vägen är det. 1989.
89, ja. Men det gick bra ändå. Du lyckades liksom förklara bort dig där trots.
Jag blev avstängd 4 månader från hockeyn. Och det var efter det som jag var tvungen att göra någonting annat i väst. Mitt kontrakt gick visserligen ut. Och då åkte jag till USA och till Kanada var det en stund. Praktiserade hos Nordmark i Vancouver Canucks. Och sommaren var jag i Maine med väldigt många duktiga spelare som Paul Kariya och Wayne Rich och de här killarna. I Vancouver så stötte jag på Brian P. Burke och jag blev lite bra kompisar. Jag har haft mycket kontakt genom åren. Han är numera, tror jag, i Calgary som är i någon position där. Och så var det. Så kom jag hem igen och så började jag jobba lite grann i hockeyn. Hamnade i Bayern. Och sen var jag tillbaka i Väsby 2 år efter det. Så det sammanlagt blev det 5 år i Väsby.
Det var Hammarbyens säsong där. 89-90. Och så blev det apropå det där med, du har berättat den för mig när du skulle introducera till Mike Keenan, apropå Brian Burke. Berätta den själv. Hallå, Mike.
Ja, det var roligt. Det var i Åbo VM. Sverige vann där 1991
var det, va?
Ja, något sånt där. 91 åker över dit. Väsby Hockey, jag tränar. Jag och Roger Melin är coach upp i Väsby. Jag och Rogga hade jäkligt roligt. Åkte över, hade liksom en liten scoutingresa för kalla. ska inte gå in närmare på det, men det var roligt. Och på Hamburg i Börsta, på hotellet, så är alla hockeymänniskor. Och jag var ju Mike Keenan-fan, Philadelphia Flyers-fan, the Broad Street Bullies. Så jag går fram till Mike där på kvällen, som står med en öl i handen, och så säger han, hallå Mike, hi, I'm a Swedish Division 1 coach. Och han tittar på mig, good for you. Sen det roliga med det är att jag berättade det för Christer Rockström, som var scout för Rangers så många år, och så vinner de Stanley Cup sen 1994. Och det, sen går det ett par veckor och dimper ner ett sånt här korrespondenskort från Rangers. Jag bara, vad fan vill Rangers mig? Sprättar man upp det, så står det Mike Keenan. Good for you, Mike Keenan. men det var roligt. Då såg man upp till de där killarna, och enorm på den tiden. Så är det.
Så Väsby 2 säsonger till. Och sen upp till Boden. Och du har förstått att den tiden där uppe betyder mycket för dig.
Ja, den var underbar faktiskt. Det var häftigt. Först och främst var det coolt att de ringde Boden, eftersom det var där jag gjorde bort mig.
92 pratar vi om nu.
Ja. Det var ju där jag gjorde bort mig ordentligt något innan med Väsby, så att jag blev förvånad när Urban Åström, mycket, mycket duktig lagbyggarkille, kallades för lagledare då, jag tyckte mer han var manager, Urban Åström, ringer mig och frågar. Jag la faktiskt på luren, jag trodde någon av mina polare ringde och skämtade med mig, så att skit på det ungefär, så jag la på luren. Jag tänkte, var det mest osannolika att just Boden skulle ringa. Åker upp dit, signar på. Helena är från Luleå. Vi har precis fått lilla dottern Lovisa och flyttat till Boden. Och de där 3 åren i Boden var magiskt härliga. Första året var tufft. Vi vinner serien före jul. Jag får pris till årets bodensare. Det var Saida året innan. Vilket jag inte alls behövde få något pris, men de tyckte väl det om. Sen vann vi knappt en match efter jul. Och sen fyller vi på med lagen, Igor Matushkin, Mikael Lindholm. Vi värvar Thomas Holmström från
Piteå.
Vi fyller på laget. Kari Jakob kommer hem från Frölunda. Vi får ett rätt bra lag faktiskt året efter. Plus att vi får fortsätta att träna med killarna som var där. Så säsongen 93-94 är ju en säsong där vi är. Då är Boden väldigt, 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 väldigt bra. Tränarkollegan Ulf Tavla, extremt duktig tränare. Vi är våra kontraster. Han är lite lågmäld utåt sett, men inte inåt sett. Han är ju väldigt stark ledare, Uffe. Hockeysmart, fostrad i det här Freddy, strukturerade urspel, strukturerade ingångar, struktur, mönster som det heter nu för tiden. Många som pratar i mönster, förr som man taktik eller ramar och regler, nu är det mönster som gäller. Så att vi hade en underbar säsong som slutade i att vi missade. Vi går ju upp till bästa 5 mot Färjestad i den här gå direkt till SHL eller elitserien som det heter. Vi slog Färjestad i båda matcherna i serien. Då hade de ett riktigt bra lag med Håkan Lob i spetsen faktiskt. De hade ett kanongäng som hade hamnat i Allsvenskan av något märkligt. De gjorde det efter 36 omgångar vid jul där, eller någon liknande, knappt det. Hur som helst. Men sen hade vi inte någon riktig chans mot dem i bästa fem. Så att de vinner tre raka mot oss. Och då jag försökte med allting. Stängde av vatten i omklädningsrummet i oss. Och sänkte värmen. Och jag gjorde allt möjligt tricks där med rikbåt.
Varför gjorde du sånt?
Ja, jag var arg för dem. För de är nere i Karlstad då. Så jag kände att vi hade vunnit båda matcherna mot dem. De böt också från Jörgen Palm till Pelle Bäckman och Gunnar Johansson som coacher. Vilket var ju säkert livsviktigt för dem. Få en liten nytänning i det där laget med Andreas Johansson, Mats Lindgren, Höglund. Man hade kanongäng på alla sätt och vis. Och där i slutspelet fick vi stryk första matchen. Och jag ska inte säga att vi blev bortdömda, men jag kände som att publiken hånade oss rätt mycket. Jag kände också att Olöst och ledare som inte riktigt var involverad på presskonferensen hånade mig och Tavola och laget lite grann. Antingen var jag extremt ömtåd, vilket jag förmodligen var. Jag blir så, jag går ju in enormt i det lag jag kör. Och så att när vi kom hem där, jag var väl inte ensam om det här, vi var väl flera om det som kände liksom att nu ska de få de där rackarna. Mm. Så gjorde vi några tricks. Jag vet inte ens om Färjestad kommer ihåg det här. Man liksom, det fanns ingen skituspapper på muggen och vi körde alla tricks.
Stängde av varmvattnet.
Ja, stängde av allt sånt där. Ja.
Och de trodde att det var så där. Eller?
Kanske var så.
Det är kallt här uppe i Boden.
Vi torskade 6-0 gjorde vi.
Ja, synden straffade sig själv.
Ja, exakt. Mm. Nej, det har aldrig gjort någon mer gång sedan dess. Men jag vet inte. Färjestad, vi hade stött på dem rätt många gånger och jag vet inte, det känns som att de klev på oss. De trampar på oss på ett sätt som inte var riktigt riktigt värdigt på den tiden. Måste jag säga. Så var det.
Berätta mer om den här tiden då som du pratar om med värme. Jag ser på dig, du skiner upp lite grann.
När man hamnar på en sån liten ort som Boden var och när man börjar få plocka ihop den ena spelaren efter den andra och när man känner att man får framgång och när man går och påverkar saker och ting och man bygger om omklädningsrummet, man bygger ett gym utanför ishallen, man börjar sätta normer och ramar, man börjar bli det här laget som man känner att vi var ju ett väldigt jobbigt lag att möta Boden på den tiden. Det hade inte bara att göra med mig såklart, utan det sättet vi spelar med stora, tuffa, starka spelare med bra speed, med bra skalle, en jättehäftig blandning mellan ungdomlig tok ambition i Jonas Rönnqvist, Thomas Holmström till exempel, 273 där som var duktiga, till rutinerade spelare som Jakob Mettiväinen och Uffe Sasse Sandström och så vidare. Så känns det liksom som att fan, det här är vårt lag, mitt och Uffe Tavolas lag. Vi blev verkligen ett motorcykelgäng kan man säga. Vi gick inte in den vanliga ingången. Vi högg oss in i en egen ingång varje hall.
Ett motorcykelgäng har du då?
Ja, det yxer med oss och högg oss in från sidan i hallen varje gång. Nej men alltså, när Boden spelade så det, just den här efter, det gick fort och det gjorde ont. Och det är sällan man känner någonstans att man kan vara så stolt. Man kan på något sätt känna att hela sättet att vara där uppe är... Jag kände mig glad varje dag gick till hallen, kände mig varm varje dag gick till hallen. Vi tävlade och det var kravfyllt och det var högt i tak och ibland var man arg, ibland var man ledsen. Men någonstans gjorde man det hela tiden med lagets bästa och individens bästa för ögonen såklart. Så att det där det var underbara år. Och just att jag hade varit med om en resa med Väsby där vi gick upp, var med en resa med Boden som slutade med en straffmiss för Sasse Sandström på Globen och vi är ett mål ifrån att gå upp i SHL.
Roffe Riddervall var målvakt, va?
Roffe Riddervall.
Gamla Djurgården.
Ja, gamla
Djurgården. I AIK.
Ja, ja, det är ju ingen ordning på någonting.
Nej.
Nej, men AIK hade ju också ett häftigt gäng där. Morgan Samuelsson som Boden spelade gjorde ett viktigt mål. Torgny Wendelin, bra kompis, bra coach. Det var ju liksom, alla hade spelat klart för hela säsongen och det var bara Boden och AIK kvar den matchen. Så det var ju sånt enormt tryck. Jag tror inte det var, även om det inte var fullt, det var nog bara 12 500 på Globen. Så var det sjukt tryckt den här fredagen.
Ja, jag var där. Ja, ja. Det var häftigt.
Ja.
Det var dramatik.
Ja, det var jävla namn dramatik. Och, ja.
Och sen då, Niklas, 93-94 var den sista säsongen i Boden. Ja. Förmodligen i alla fall, om du ska ta över dem igen. Va? Men i alla fall den senaste då.
Ja.
Sen så hör Djurgården också.
Ja, Lurgården dyker upp.
Djurgårdens IF.
Ja.
Och där börjar väl också lite kärleksförhållande vad jag förstår.
Ja, kan man säga.
För du känns lite djurgårdare.
Blivit så.
Nästan mer än brynäsare faktiskt.
Ja, det tycker jag nog faktiskt. Det är absolut ingenting mot Brynäs, tvärtom. De gör det bra också, men Det handlar mycket om värdegrund. Det handlar mycket om vad man passar in någonstans. Vilka liksom spelregler som är så lik mig som möjligt. Och i Djurgården så har man en gammal, hedlig tradition av fysiskt spel, inte gnälla, stå upp, jobba hårt. Winners are made när nobody's watching. Liksom det är hårt, hårt, hårt arbete som gäller. Tider, göra varandra bra. Jag gillar Djurgården. Djurgården har mycket av den kultur som på något sätt passade bra med mig. Och det är därför man får det som favoritlag, antar jag. Det är väl likadant om man har hittat något fotbollslag när man ser antingen en spelare man älskar som man kan ta till sig, eller ett lag som man älskar när man kan ta till sig. Och i Djurgården hamnade jag rätt direkt. Jag hade ett jättebra år med Janne Järlefelt i juniorlaget, det första jag hade. Körde de som är födda 75, 76, 77, 78. Det var många riktigt skickliga spelare, med Kristoffer Ottosson och Niklas Anger och Lovén och Marcus Nilsson, Christian Sjögren, Henrik Petré, Micke Tellqvist, Micke Holmqvist. Det var många duktiga spelare som spelade där åren då. Och sen då, året efter, så blev jag upplockad när Bostedt slutade gå till Linköping. Eller jag blev upplockad i slutet av den säsongen, jag och Stefan Lund. Och sen hamnade vi där i Djurgården i ett gäng år, eller två och ett halvt år, tre år kan man väl säga, innan det blev Malmö där. Men det var ju också...
Ja, och Lillis, du blev ju ett team, par också, precis som du var med Tavola i Boden.
Ja.
Och...
Ja, vi körde två år i Djurgården och sen körde vi tre år i Malmö, så det var fem år på raken där, jag och Stefan. Ja. Vi har också varandras motsats, även om många år har gått sedan dess, så har vi säkert utvecklats åt varsitt håll, men det var ju spännande. Jag blev ju en... Alltså Djurgården hade ett väldigt bra lag när jag kom in, som Lillis och Tommy och flera andra hade byggt under många år. Jag menar, det fanns en stabilitet där i hela organisationen. Men det skedde ju någonting. Tommy slutade, Putte Karlsson kom in som sportchef, jag kom in som tränare, Lillis, jag och Thomas Magnusson, Patrik Högberg som fystränare, och sen hade vi Christian Schumacher. Det var en väldigt skönt gäng. Och vi var väl bäst i Sverige ihop med Färjestad. Det var väl liksom inte mycket att snacka om. Och första året jag kom in så fick vi stryk i slutspelet där, men då var det tillfälligheter. Sen år två, då åkte vi mot AIK när de hade Proharska, Pater och Weibo. Det var en sur förlust, tycker jag. Jag tyckte då kom inte Djurgården upp i nivå där med Espen och Pelle Eklund och så vidare. Jag tyckte att vi hittade inte alls rätt rakt in i slutspelet då, fast vi hade ett väldigt bra lag. Och var mycket där bucklan ska hem, det var ganska mycket press på Djurgården. Och sen år tre, då tyckte jag vi tog ett steg till faktiskt med gruppen. Daniel Tjernqvist kom in, Tommy Söderström kom hem, Micke Johansson, Charlie Berglund kom in från Schweiz. Man har pusselbitar som bara satt där. Och vi vann serien, mötte tvåan, Färjestad i final. Det var ju tufft i kvartsfinal mot HV, 3-2 i matcher. Tufft mot Modo i semifinal, 3-2 i matcher, när Petter Rönnqvist och alla var och köpte på Thomas Andersson. Det var rörig semifinal. Och sen då finalspelet mot Färjestad, det var inte alls mindre rörigt alls det heller. Det var Roger Johansson som fick kliva av för att kunna klubba öga. Det var hitan och ditan.
Reservdelsmannen.
Reservdelsmannen. Och sen då så en final på Globen. 1-1 efter full tid. 9-0 tror jag vi har i avslut innan Greger mördan Arthursson.
Jag vågar nästan inte vad jag säger. Greger Arthursson, nu tar du dig själv.
Jo, han är världens bästa kille, Greger. Men det är små marginaler. Vi kan tänka på det ibland för grabbar som inte har vunnit något SM-guld efter det heller. Och för mig själv som inte har vunnit något SM-guld. Roger Melin kommer upp där och är väl inte alls favoriter när han vinner sitt SM-guld mot Modo, när Tom Bissett börjar sig i mål och hit och dit, och de får vinna det där SM-guldet mot Modo några år senare. Och vi ledare och spelare står där och tycker att vi är lite vassare än Färjestad. Säger grattis till SM-guldet. Det är små, små, små marginaler. Det är ingenting att snacka om. Men att chanserna kommer inte tillbaka. De står inte i kö liksom. Det är så det är. Vi var semifinal två år med Malmö sen efter det. Och vi var i semifinal några år sväng också med Djurgården sen. Men jag tar det där sista steget. Det är inte så lätt alltså. Det är inte så lätt.
Jag måste fråga en sak till när vi är inne på den första jordsektionen här. Då är du också noterad. Står noterad här som scout två säsonger för Washington Capitals. Berätta.
Now, Keith Alain, en kompis till mig, var scout i Washington Capitals här i Skandinavien. Sen jag 93-94 tror jag, när jag var tränare i Boden, så då ringde han mig och frågade mig att jag ville bli dog eye, som det heter, alltså lokal scout i Sverige, hålla koll, vad står det i tidningarna, se lite juniormatcher, åka på fyrnationers turneringar och sånt där. Så jag frågade Boden då, jag menar, de såg ju bara, tyckte det var perfekt, då kan du ju titta runt vilka juniorer är bra och ser ut i hockey Sverige. Så att då kom Jack Bulldog Button över och skrev ett kontrakt med mig på 2 års tid. Jag tror jag fick $500. Nu kanske man inte får säga nu, Skatteverket där. Man presenterar skatt för en av de åren. Och så fick jag... åkte på ett antal turneringar, det var jättehäftigt. Sen när jag blev coach för Djurgården så var jag kvar i det där. Och det tog ju, för mig var det inget extra jobb, utan det var ju bara min naturliga vardag. Titta på matcher, prata om spel. Så när de ringde från Washington så berättade jag bara, nej, men de här upplever jag som är bäst i den ålderskullen. Och det var bara jättetrevligt att ha kontakt med alla de här människorna. Och sen då så fick man åka på stora VM, och man åkte på junior-VM, och man åkte på de här sakerna. Och har faktiskt haft mycket nytt. Du pratade i början av programmet det här med att hålla kontakt och vara ajour och uppdaterad och så vidare. Jag menar, det är inte så att jag ringer till Barry Trotz i Washington varje vecka, men eftersom han var i Washingtons organisation då, som i AHL-laget, så guidade jag runt han några år här i samband med The Globen Games, och när jag springer på han så surrar man med han, och det är David Poyle i Nashville, och det, jag förstår, jag menar, liksom, man bygger ett nätverk när man håller på med det där. Men efter 2 år i SHL så införde de helt enkelt en regel bara i SHL-klubben. Man får inte ha någon kontakt med NHL-klubbarna om man jobbar i elitserien. Elitserien som det heter då. Så det var bara att sluta. Mm. Pang, boom. Mm. Där har vi det.
Efter då 98, Niklas, så blev det Malmö. Persi ringer.
Persi,
Niklas. Ja. Nu kommer du ner till Höllviken. Ja, hur gick det till?
Ja, det var ganska enkelt. Lillis hade känt att han hade gjort sitt i Djurgården. Det var dags för nya utmaningar för Stefan som hade varit i föreningen länge. Först Nacka och sen Djurgården. Mm. Och den stora dragningskraften var ju helt enkelt Åke Bergdahl, som hade ett extremt förtroende för många djurgårdare, gjort ett jättejobb i Djurgården i många år. Och han ville ha Lillis. Och sen då så, jag var inställd på att stanna kvar i Djurgården, men kände väl någonstans där att jag hade lite svårt att samarbeta med Ingvar Putte Karlsson. Nu skulle jag skulle ha läst situationen helt annorlunda nu om jag hade gjort om det igen. Återigen Wikegård med mycket hjärta. Hjärta. Känns inte bra. Så att efter att förlora en SM-final med ett mål, istället för att bygga vidare på det som var bra, så helt utan påtryckningar från Malmö och helt utan påtryckningar för någonting själv, utan bara min magkänsla sa att jag kommer inte kunna ro det här i land. Jag skulle vara tillsammans med Mats Valtin och jag, vilket hade varit helt suveränt. Nej, istället så säger jag att jag åker till Malmö och bryter mitt kontrakt med Djurgården.
Efterhand, ångrar du det?
Ja, jag ångrar. På många sätt och vis. Inget ont mot Malmö alls, inget ont mot någon. Men alltså, jag skulle såklart ha varit kvar i Djurgården. Punkt slut. Och fortsatt att bygga det. Jag kände mig väldigt hemma i Djurgården. Och så vidare. Så att det ångrar jag. Sen hade jag 3 bra år i Malmö. Det var ju också en annorlunda förening. Underbara spelare med Riherby, Mattsson, Janne Hammar med flera. Kim Ståhl och så vidare. Det var ju 3... Men där var det liksom början från början igen. Malmö hade minsta slutspel. Det fanns en hel del liksom positioneringar i lag. Innan Malmö blev en grupp som jobbade mot samma mål, så tog det Stefan och mig ett helt år egentligen. Med hårt jobb från flera ledare. Men det tog ett år. Så när det kändes... Det var inget sådär jättedåligt beslut. Absolut inte. Vackert nere i Skanör, Falsterbo, där vi bodde. Jag hade 3 bra år där nere, men hade jag fått backa bandet, haft en lite mera... Skulle jag lyssna på min fru Helena? Hon sa, är det verkligen det här du vill? Är det verkligen det här du vill? Är det verkligen det här du vill? Ja. Men i magen sa någonting annat. Så att, hade jag fått backa bandet så hade jag nog stannat kvar i Djurgården. Hade jag gjort.
Helena, hon tyckte det var helt okej att flytta ner. Och så hon
Nej, det var jättetufft för Helena. Och, vi hade ju 2 barn då, fick ett tredje där nere. Och Helena har ju dragit superlass genom alla år. Det blir som så, jag får ju kompisar på en gång. Och hon jobbar inom byggsektorn och var ju då hemma, och sen är väl barnen blivit lite större skulle hon in, så att det är hon som har fått parera mycket medan jag bara gått till mitt jobb hela tiden. Så att hon är ju värd en guldmedalj på alla sätt och vis, som har det är Väsby och det är Boden och det är Malmö och det är Schweiz och det flyttar tillbaka, det är liksom etablera nya grejer hela tiden.
Ja, för sen hamnade du i Schweiz. Och jag minns, för du ringde mig i något tillfälle. Du satt och hade tråkigt där på ditt tränarkontor. Och liksom bara höra läget var. Och sen höra det för om det fanns någon plats på Kanal Plus, tror jag jobbade på då.
Stämmer bra.
Ja, för du kände ganska tidigt där i Schweiz att det här var inte riktigt som jag hade tänkt. Det var lite taskig ekonomi och sådana saker.
Ja, just det var ju som så att jag fick inte vara. Vi hade 2 år kvar på kontrakt, jag och Stefan Lund i Malmö. När Persi, vi hade precis skrivit på nya kontrakt. Och när Persi fick för sig att nej, men nu ska nya coacher in här. Och så då fick jag helt enkelt olika sparken.
Var det Jortika som kom då?
Nej, det var Pelle Bäckman.
Var det Pelle Bäckman? Ja, ja, Gunnar Pelle Bäckman.
Det var inte Jortika! Det käkade någon fralla, Niklas.
Det käkade någon fralla.
Fralla. Nej, utan det var Pelle Bäckman som kom. De tyckte att han och Gunnar, eller han hade gjort ett bra jobb i Modo och Gunnar hade gjort ett bra jobb i Färjestad. Så att då tog de bort mig och Stefan. Och vi hade två kvar på kontraktet, vilket, ja... Vi hade precis byggt ett nytt hus i Falsterbo i köret. Och sen då så fick jag en möjlighet att åka ner till Schweiz i ett lag som heter Chur, C-H-U-R. Mm. Och de hade bara andra året i ligan. Och jag förstod väl kanske inte då hur stor skillnaden var mellan toppen och botten i den schweiziska ligan. Den är ju mycket större, kanske inte nu, men då åtminstone, när det gäller möjligheter att konkurrera. Så att jag tyckte det var spännande att åka ner. Och jag hade väl, kanske min ambitionsnivå i början var lite för hög. Flyttade familjen, skola till barnen, tre barn, minsta kunde inte gå i dagis där Vilma och Helena var med henne hela dagen och så vidare. Vår äldsta dotter har lite speciella behov och ja, det var lite tufft där. Och sen då Chur, som sagt var, man får sälja de bästa spelarna, Lugano köper 51% av aktierna, vi blir liksom inte ägda av oss själva. Det var en annorlunda säsong, men sen fick jag förfrågan om att träna Lugano i slutet av den säsongen. Men och normalt sett så hade jag väl hoppat på det, men då just familjesituationen då som det var med oss, då var det mera läge att åka hemåt och sälja huset i Falsterbo som vi knappt hade bott i och sen då välja Sigtuna. Men jag ångrar inte alls Schweiz, det var ju liksom en upplevelse det också. Renato Tossio som var sportchef där, underbar kille, men jag var ovan att förlora så många matcher som vi gjorde.
För jag frågar, vad speciella behov din dotter var?
Nej, men hon behöver haft lite hjälp med talet och så vidare. Så att, och när man kommer då till framförallt en mindre klubb i Schweiz, så finns det ju inte resurser. Och i en mindre stad som Chur, både i Bern eller Zürich eller Genève, så finns det ju svensk skola eller svensk klubbar och sånt där som det finns många mer att umgås med. Och när man är i en liten stad, ja, då blir det att du hamnar rakt in med fru Wurgler liksom i klass 4 där, och inte ett ord engelska utan 100% tyska från Sverige. Det är tuffa tag då. Så att mycket av det var att familjen längtade hem helt enkelt. Och då fick jag åka hem också.
Och då är det Djurgården igen.
Då är det Lurgården igen. Då ringde Mats Valtin och frågade om inte jag skulle kunna komma dit och gnugga. Och det var inte mycket att fundera på. Jag hade ett par andra erbjudanden från Sverige också där. Men det var till Djurgården jag ville. Och då hamnade vi i Sigtuna. Och då körde vi på där i några år.
Och sen 2004-2005, nu ska jag ta det där igen. Var det senaste gången du tränade? Vi säger senast. Vi säger senaste.
Mm.
Ja. Och jag läste någonstans, när jag läste på här i någon artikel, att du valde att hoppa av och satsa på lite andra saker för att du vill ha mer tid till familjen.
Ja, jag vill ha mer tid till familjen, mer tid till mig själv. Friare i tanken att vara hockeytränare som de här killarna är i SHL eller Allsvenskan, kanske även i Division 1. Ett extremt påfrestande jobb, underbart roligt, men man är aldrig fri i tanken. Man går i sin bubbla hela tiden. Och jag gick ju från kontrakt till kontrakt till kontrakt till kontrakt till kontrakt till kontrakt i 21 säsonger på raken. Och jag kände någonstans att nu är jag 40-någonting år gammal, vad jag nu var, 42 år gammal, tänkte jag att nu måste jag prova någonting annat medan jag är hyfsat fräsch. Jag ringer själv till Albert Svanberg på SVT och frågar om, ska inte jag kunna få börja på den som expert, och säger han bara, vadå, ska du sluta? Så jag kände att någonstans där utanför idrotten finns det en annan värld och som inte jag hade luktat på alls. Och när jag väl bestämde mig där, jag och Helena bestämde oss för att nu kliver vi av hockeysvängen, så enorm massa energi där i slutspelet 2005, lockoutåret. Vi fick ju stryka Frölunda till sist.
Som vann.
Ja, det var tuffa matcher. Vi var
NHL var i Sverige då.
Ja, det var tuffa matcher faktiskt. Vi slog ut Timrå första som hade...
Du hade Dan Boyle och så hade du ju målvakten där som med klubban Theodor, va?
Ja, först var Turco där.
Turco!
Sen Theodor.
Just det, Dan Boyle.
Nils Ekman, Marcus Nilsson, Richard Kaufs.
Just det.
Daniel Tjernqvist. Vi hade ett helt okej lag. Fanns några lag som hade vassare grupp också, men vi var en stark grupp. Vi hade lite otur med skador på slutet faktiskt. Patrik Thoresen var skadad och ja, hur som helst. Så Frölunda var snäppet vassare än oss, det är inget att snacka om. Målvaktssidan var ju grym där, och Alfredsson och Pebben och Paulsson och ja, vad fan de nu hade. De hade bra. Hur som helst, vi åker ut där med 4-1 matcher på Frölundaborg. Och efter matchen så känns det, okej, då ligger nästa del av livet öppen.
Det är 11 år sedan nu, Niklas.
Det är 11 år, ja.
Ja, tiden går.
Vad, det är 11 hur, år sedan?
Det är 11 år sedan. Du, 2005 slutade du Djurgården som head coach. Det var den här lockout-säsongen. Ja. Näst senaste lockout-säsongen nu. Och nu har det gått 11 år. Hur skulle du vilja summera de här 11 åren då?
Ja, men utvecklande måste jag säga. Jag har ju fått en helt annan business... En helt annan tänk om att det är inte bara inom idrotten man tävlar. Men i idrotten så tävlar man 3 dagar i veckan när det gäller hockeyn. Man tävlar självklart på träningarna också, men man tävlar 3 dagar i veckan. Medan i näringslivet så tävlar man egentligen 7 dagar i veckan. Att få saker att gå ihop. Så att för mig har det varit jättespännande för att komma ut och titta lite grann hur 99,9% av samhället har det varje dag, varje vecka. Kvinna som man har gjort mig bredare. Jag har fått starta upp några saker. Jag var med och startade 100-tal med Peter Wallin, möte mellan idrott och näringslivet. Började titta lite grann på hur det fungerar i olika typer av kedjor. Jag sitter i styrelsen för en mäklarkedja som heter Husman Hagberg. Jag har gjort det ganska många år. Alltså jag har fått reda. Jag har, liksom, jag har blivit bredare som person. Jag har, vad ska jag säga, etablerat mig inom tv på något sätt som kanske inte jag hade. Jag hade ingen plan, jag hade ingen, utan det bara hände på något vis. Men jag har också tyckt det varit trevligt. Massor med trevliga arbetskollegor, massa nya arbetskollegor som jag fått på SVT4 och Simor och TV3 och Viasat, vilket har gjort att jag klev ur den här hockeysfären som var häftig och breddade den gången 5. Så att de senaste 10, snart 11 åren, Niklas, har varit jättehäftiga för mig faktiskt. Gått att få väga 106 pannor när Robban Nordmark gödde mig med vingummen bak i bussen, till att numera väga bara 85 också. Så att det är en metamorfos. Och så har jag fått ett nytt knä.
Du får inte gå ner för mycket nu, Niklas.
Jag har fått ett nytt knä också.
Ja, nytt knä också.
Ja, nytt knä.
Du är konferensier, du föreläser. Ja. Om vi går på nutiden, du sitter i lite styrelser. Ja. Gladiatorerna. Oj. Ja, visst. Och så är det naturligtvis hockeyn då som är, ja, som är basen då fortfarande i, ja, i livet. Vad föreläser du om någon vill liksom ringa till dig? Så ja. Ja, lite, vi ska ha lite kul. Vi ska ha det här i Vikegård. Vad kan du prata om?
Ja, prata om det mesta.
Ja, varför vi finns till och sådär.
Ja, lite grann, ja, det är mycket filosofiska frågor. Nej, men jag pratar väldigt mycket om det här med att skapa en SM-guldsnivå. Jag vet att jag inte har vunnit SM-guld. Nu behöver inte hacka på mig här. Men just att skapa de här goda dagliga vanorna där man kommer till jobbet och vet vad som gäller och hur man gör varandra bra. Och framförallt, varför är just jag här idag? Lite grann nivåer. Vad vill jag, vad måste jag göra, hur ska jag vara, helt enkelt. Det föreläser jag om.
En sak som jag glömde tidigare i ishockeyn, som jag är intresserad av. Vem är den bästa du spelat med, spelaren som aktiv? Du var inne på Stig Östling.
Ja, det var nog fan alltså. Jag undrar mig inte Thomas Sandström ändå var redan då ruggigt bra. Men det är klart att Stig Östling, ja fan, alltså jag var ju fimp när jag lirade.
Ja, men du fick ändå spela i Brynäs.
Ja, det... ja, men då måste jag nog säga Stig Östling. Jag menar, en sån extrem veteran, självklart. 11 matcher med dig, Stig, det var en ära. Bästa du tycker säkert inte samma sak om mig. Fick jag släpa på den där rackan.
Det bästa du spelat emot då?
Ja, du.
Du var inne på Rolly Stolz, du var inne på några namn där tidigare.
Ja, det var nog Patrik Sundström som jag fick göra, tror jag, 1 eller 2 matcher mot. Mm. Det är stor, stark. Löven var ju också bra på den här tiden. Jätteduktiga. Jag tränade mot Mats Näslund och sånt där. Kommer jag ihåg att han var ju helt omöjlig att hålla reda på. Jag tjuvsmällade en gång också. En riktigt tuff smäll på Mats Näslund. Men det säger han erkänner inte det heller att jag fick en bra tackling på honom. Men jag vet att jag fick en bra tackling på honom.
Den bästa du tränat?
Den bästa jag tränat... känns nästan fuskigt att säga Dan Boyle och så vidare. Man ska nästan hålla sig till en...
Jag såg honom igår. Han fyllde 40 bast i sommar. Och han såg pigg ut. Han fyllde på i anfallet. Ja. Han är 30, fyller 40, vet du.
Ja, underbar kille. Marcus Nilsson var det som spelade i Djurgården och som hade spelat med han i New Haven någonting där. För de delade på farmalaget Florida och Tampa, tror jag. Och då sa vi ringer Dan. Han hade precis vunnit Stanley Cup sitt första år i NHL, tror jag. Och... så han kom inflygande där, hade kört från Tampa hela in. Vi hade match mot HV på kvällen. Ja, det var väl 4 timmar när nedsläpp. Han hade flygit typ i 20 timmar. Han kom in med typ 12 klubbor och 3 trunkar och så vidare. You can practice today and practice to maybe play Saturday, like 3 dagar efter han kom dit. Och han bara, no, I want to play tonight. Oh, fan, det är 3 timmar till, ni kommer från, I want to play. Och han kom ut och bara tog pucken och bara snurrade hans finter och höll i och grejer. Vi bara satt i båset. bra back va fått va. Jag hade inte en aning om jag tog dit liksom, men jag visste jag hade läst lite stats och så där kan man göra, men liksom ändå inte riktigt sett att så där Macka sa du kommer älska han som Macka liksom. Då var det. Ja, nej men han är bra, så måste jag ändå säga typ en sån spelare som Espen Knutsen, han var grymt bra när han var som bäst. Espen, Micke Johansson bra. Men ja, Micke, Espen, Thomas Holmström i sin specialposition var ju vansinnigt skicklig också, får jag nog säga. Det är några stycken.
Vem är den bästa tränare du haft? Det som betytt mest för dig?
Ja, nej, men det är nog Per-Olof Kjolleström som var min mentor i Djurgården på slutet. En handbollskille som jag fortfarande har bra kontakt med, som jag kan ringa till när det är livskriser och här funderingar och sådär. Så Per-Olof Ström, han ska ni ringa till om ni har problem. Kjolle kallar han. Centrum för högpresterande system.
Du, jag läste också, eller jag vet, den här har jag inte läst, här vet jag. Eller åtminstone går det rykten om det, för jag var inte med själv. Men att du spelade Lugna Favoriter, radiokanalen, innan Djurgårdens matcher, ja, stämmer det?
Det var inte populärt. Nej, det var väldigt korta perioder, det var när jag var själv.
Det känns inte som en Vikegård liksom, men du gillar sån där musik, ja.
Grabbarna sa, vad är det för Radio Soft som är på här? Och så bara böt de grabbarna, slängde på sina AC/DC och grejer. Jag tyckte det var jag gillade att vara i omklädningsrum och träna lite och hade lite sådär, mysa lite grann. Men grabbarna bara...
Och så en sak till nu när vi är inne på slutspurten här nu. Du har ju varit sommarvärd också i P1. Det är ju ett erkännande.
Ja, det hände mycket. Det hände mycket där. Jag var sommarpratare. Det tyckte jag gick ganska bra. Jag körde det där live. Det är en del som spelar in det. Och sen så hade jag det väldigt dåliga omdömet att hoppa på spåret också.
Ja, men
det
är... vi satt ju med Jonas Eriksson här åt lunch, domar, så gick det semifinal, ja. Va? Vi tog det ämnet när du var fylld på mat. Ja.
Det var också väldigt utvecklande. Du säger de här 10 åren som har gått sedan jag slutade, snart 11, och det är många sådana saker som man har gjort efteråt som man inte skulle ha fått chansen att göra när man är hockeycoach. Så att, och en del saker går väldigt bra, en del saker går väldigt dåligt. På spåret var ingen hit. Men det var roligt.
Har du någon devis du lever efter liksom, du känner att, som gör det att det känns värt att gå upp på morgonen så att säga?
Jag har väl ingen sån här, jag har sagt många såna grejer som brukar slänga ur mig en massa olika deviser, men någonstans jag har en livsknista. Jag är en sån som bara normalt sett reser mig upp och jag tittar sällan tillbaks, utan jag tittar oftast väldigt mycket framåt bara.
Har du lätt att bli entusiasmerad av saker? Ja, det är det som gör att du liksom studsar upp. Oj, nytt äventyr idag.
Ja, jag är projektstyrd lite grann, att det här är på gång och det här ska vi göra. Har jag inga projekt, och hitta nya projekt hela tiden. Så att när jag är nog en, glaset är jävligt sällan, det är nästan aldrig halvtomt, utan det är oftast halvfullt eller helfullt faktiskt. Det måste jag säga. Det har jag någon, tacka mamma och pappa för en gen som jag har, att nej, jag blir sällan låg. Jag har väl haft några perioder senaste året, framförallt när jag hade väldigt ont i mitt knä under en stund när jag sov dåligt, då var jag lite låg. Men annars nej, jag skulle kunna haspa ur mig en väldigt massa såna här kloka tankar om hur man ska se på livet och sådär.
Men det är inget speciellt du tänker på att nu ska jag gå ut. Du är 52 nu,
du
är 53, du fyller samma år som det är samma dag som Zlatan, 3 oktober. Hur ser du på de här, ska vi säga, 10-15 åren fram till pensionen?
Det är en intressant fråga tycker jag. Ja, för det är väl samma sak med dig.
Ja, jag fyllde 50 nu nyligen, så att det är samma båt så att säga.
Nej, men jättespännande, barnen är stora, man vill ha ett liv som är ändå energifyllt, utvecklande och helst... Alltså, man säger att man vill ha friktionsfritt liv. Någon viss typ av friktion är ju alltid på överallt, men att man vill ha så lite friktion som möjligt. Så att jag känner någonstans att de här åren som de bästa åren kvar i livet egentligen, där man...
Ja, du är fri igen, du är ung igen så att säga, barnen är stora.
Så ja, att du... det är lite grann så. Jag är precis i det skedet här någonstans, och gäller att göra så tid någonstans, när balansen mellan att jobba och vara ledig. Jag menar, man kan inte jobba för lite, för då tycker de säkert inte att det är speciellt roligt att ha Vikegård kvar i var man nu är någonstans, utan det gäller liksom ändå att fylla en tid någonstans. Sen har jag ju väldigt mycket ledigt på sommaren. Jag är ju, det är ingen som vill ha Vikegård från och med slutet på maj till någon gång där i början på september, så att då blir det mycket ledigt. Men jag skulle vilja ha lite mer ledigt ibland, någon lucka under hockeysäsong, vilket är svårt att få.
Vad ska jag göra då?
Ja, resa lite grann mera. Jag tycker att om man gör 8,5 månad på raken utan att göra egentligen någonting, och sen ska man göra allting här. Jag skulle vilja ha lite mera uppdelat bara, så man fyller på med lite energi Och sen hoppas jag att mitt knä som är nytt här nu, att jag kan åka lite mer skidor. Jag gillar att åka skidor. Jag förstår att jag inte kan åka någon djupsnö och grejer med en protes i höger knä, men åka lite mer skidor. Jag gillar att åka skidor, faktiskt. Men de närmsta 15 år, fortsätta lära mig saker, fortsätta möta människor, fortsätta sätta mig i situationer som jag inte behärskar riktigt, det vill säga att jag måste pressa mig själv och göra nya saker, inte varje dag. Jag gillar också att ligga i soffan och titta på tv och softa, fortsätta träna, hålla mig i form, fortsätta umgås med kompisarna, fortsätta göra roliga saker, jag tänker, det är viktigt.
Du är nyfiken. Är det naturligt att du är nyfiken? Har du alltid varit liksom nyfiken?
Ja, jag tror.
För det tror jag kan vara viktigt att vara det. Att låta sig bli entusiasmerad. Absolut. Av saker och ting.
Absolut. Jag är nyfiken på andra. Jag är nyfiken på hur andra mår. Jag är nyfiken på hur andra lyckas. Jag är nyfiken på... Ja, jag är nyfiken på hur Skellefteå får ihop det. Alltså detalj, jag förstår att mycket sitter i personligheter och att det är svårt att kanske säga att vi gjorde den här delen så fick vi ihop det. Utan mycket sitter ju att du, Niklas, påverkar gruppen i den riktningen och så vidare. Jag är nyfiken av naturen och tycker om att göra saker ihop med andra. Jag är ingen ensamvarg på något sätt. Jag är riktig lagmupp, så att jag vill gärna göra saker tillsammans med andra. Så här.
Hur ser en vanlig dag ut för dig när du inte behöver åka på match, när du vaknar upp här i Sigtuna klockan
06.00 går jag upp.
Alltid.
Ja. Och så då ser jag till och så rasslar ner. Och är det på vintern så slår jag på bilvärmen direkt, så att den står och tuffar lite grann, dieselvärman. Och sen så äter jag en liten frukost, gärna en smoothie. Trycker i mig alla mina vitaminer, som är en stor jävla kastrull med vitaminer bara.
Piller alltså?
Ja, med piller, med zink och järn och bipollen och
Magnesium,
allt. Aloe vera, flytande och hela köret. Och sen så åker jag till gymmet, Venngarn. Det är där 6:45, värmer upp till 7. Och så tränar vi till 8. Och så snackar vi till 8:30. Och sen är jag hemma 9, så äter jag frukost. Ordentligt bra frukost. Och sen så sätter jag mig ner och så jobbar jag. Bam, bam. Oftast är det i matchen då som jag jobbar inför. Titta på matchen som har varit natten innan. Går igenom NHL. Titta på massa sekvenser som har varit. Läser tidningarna. Sitter fram till lunch någonstans då. Brukar äta lunchen lite senare, så att den värsta rusningen på de här ställena.
Hon kommer hit till Hotel Kristina. Ja, de har gjort så fint, vi ska nämna dem. För de har gjort väldigt fint för oss här. Först en kanonlunch, så får vi sitta i ett lite specialrum också.
Ska ni konferera, åk till Sigtuna. Det finns många bra ställen. Kristina är det bästa. Underbart ställe. Grymt check. Och sen så käkar jag, och sen därefter så är det oftast lite ett antal ärenden. Och sen så kanske man gör någonting med kidsen, och sen är det kväll. Det är en vanlig dag för mig. Det finns alltid någonting att göra. Jag kanske har något föredrag, jag kanske ska göra någonting med gladiatorn, jag kanske har någonting med Husman Hagberg, jag kanske har någonting med 100 oktan. Det är alltid någon grej som ska in där hela tiden. Men ingen stress. Jag undviker att åka in till Stockholm så mycket som det går, för det åker jag in ändå så pass mycket, tycker jag. Så att jag gör här. Och sen är det då matchdag. Jag kör oftast torsdag-lördag är det oftast då jag kör matcher.
Hur många föredrag har du i månaden ungefär?
Jag har kanske två kanske föredrag i månaden. Det är max jag hinner med. Kanske 15 på en säsong. För när jag var på SVT så gjorde jag väl kanske en 35-40 föredrag på ett år. Men nu har jag i takt med att jag tjänar mycket bättre på TV4 så jag drar ner på dem lite. Nej, jag tycker föredrag är underbart roligt faktiskt. Jag tycker att det gör mig bättre faktiskt. Så att så ser det ut. Jag är privilegierad, jag har en bra tillvaro. Och det ska bli väldigt spännande med framtiden, tycker jag. Så är det. Jag ser fram emot slutspelet nu också. Tycker det ska bli underbart häftigt när slutspelet går in. Nu är det 8:e finaler idag, Djurgården, Brynäs. Men sen slutspelet är ju ruggigt häftigt.
Nu är det här en otidsenlig podd, i och med att om 5 år så är det lika intressant att lyssna på den här podden också, Niklas. Men om vi ska vara lite aktuella så här i slutet, så vill jag att du tippar finalerna i SHL, vinnare. NHL, vinnare. World Cup, finalvinnare.
Ja. Kanada vinner World Cup. Det tror jag alltid.
Slår i finalen.
Ja, jag hoppas det, Sverige. Jag hoppas det,
repris
Sverige.
Repris på Sochi. Ja.
Ja, vad fan. Jag satt i radit förmånen att få köra Kanada-USA i OS i Vancouver. Där. Vilken match det var. Wow. Nej, det blir en ruggigt häftig turnering i alla fall. Ska du göra den eller?
Ja, vi har ju inte rättighet i alla fall. Så att,
nej, för fan, jag. Niklas, gud vad häftigt. Det är avundsjuk på det, måste jag säga. SHL, det vinner Skellefteå. Skellefteå vinner det. Det måste de göra. Det är ingen som slår Skellefteå över 4 matcher. Jag tror inte det. Det är varken Frölunda eller Luleå eller någon. Vad frågar du efter mer? Vilka går upp i SHL?
Nej, vilka som vinner SHL, vilka som vinner
Skellefteå vinner SHL. Kanada vinner World Cup.
NHL.
NHL, oj. Wow, snacka, där är det stenhårt alltså. Shit vad det är hårt. Jag ser, jag har inte sett jättemycket NHL på slutet här.
Ja. Det är inte lätt, och det är Washington som går som tåget nu. Så har du Kalifornienlagen som har vaknat alla tre där borta. Och så har du Chicago, och vad kan Tampa hitta på?
Nej, jag har suttit och sett, jag tycker San Jose har sett jättebra ut på slutet, måste jag säga. Ruggigt bra ut. Kings stora, starka, Kings är bra. Anaheim har ju gått från att vara iskalla till tokheta. Det skulle vara tråkigt om Chicago vann igen, även om jag tycker de gör ett jävla bra jobb. Nej, men jag säger San Jose får någon typ av genombrott efter att ha haft kanonlag och inte orkat ner det i många års tid. Så att jag tippar på San Jose, säger du.
Bra. Ja, nu har jag till slut på frågorna.
Vad ska du göra?
Nu ska jag gå och betala lunchen, tänkte jag.
Nej, det tänkte, den kan jag pröjsa.
Det är jag som ska tacka. Ja, okay. Det är jag som ska tacka för att komma hit. Jag brukar alltid veta att det är en dålig fråga, men sådär, eller dålig fråga, men det finns inga dåliga frågor. Men är det någonting som vi borde ha tagit upp, Niklas, som vi inte har berört, som du känner att det här är värt att berätta?
Nej, det är ingenting som är värt att berätta, men däremot tycker jag du kan vara en inspirationskälla väldigt många gånger. Jag tittar en hel del på dig, Niklas, och tycker att du har den här liksom trycket och drivet som du har i ditt eller din kommentering gör mig jävligt glad, måste jag säga. Och den passar ju bra i all typ av bollsport, lagsport, men framförallt tycker den passar jävligt bra i ishockey, måste jag säga. Så är det.
Tack snälla.
Du var så liten.
Du får inte säga mig, för mitt ego klarar inte mig.
Nej,
tack så mycket, Niklas. Tack själv. Jättetrevligt. Tack.
Tack.
Tack för att du lyssnade på Holmgren möter. Missa inte något av våra andra möten på niklasholmgren.nu. Om du vill komma i kontakt med Holmgren Möter-redaktionen går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Ha det så gott, på återhörande.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.